Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Välkomna till ett historiskt avsnitt av Toto-svenskan. Det är nämligen så att för första gången på ett halvår, eller vad fan vi har kört, så är det ingen bild på YouTube. Vi är inte live, utan ni hör oss bara som helt vanlig podd. Vi har en härlig panel på plats i form av Matti Olof och debutant Robin. Det är lite synd för oss. Vi hade ju ett dunderavsnitt planerat där vi skulle ringa. Ja, men Patrik skulle vi ringa och få se facet på. Nu ska vi ringa Patrik ändå. Vi skulle ju ringt din kära sportchef Olof i form av Granen. Så blir det ju inte nu då. Vi skjuter upp det lite framåt. Det hade varit kul att höra honom. Men man vill också se lite grann. Hade han suttit på sitt kontor? Kan vi se någon namn i bakgrunden? Eller ja, så vi pushar ju det.
Det är roligare live än vad det är. Och liksom så. Och just när man har de där liksom superstora gästerna, så är det roligare att ha dem live än att ha dem bara på telefon så här.
Men vi kommer såklart kunna spekulera lite grann i det. Ska vi hoppa rätt in i omgången som avslutades i måndag, så var ju ditt Helsingborg ute i elden mot Djurgården. Det blev jävlar i mig ett magplask. Du satt ju i det var ju i fredags ju, och pratade dig varm om löper. Försvarade honom lite när Nordin Gerzic gick på honom. Och den får du ju i alla fall på kort sikt här. Det är bara krypa till korset där.
Gick ju alldeles för snabbt.
Ja,
Den hade man ju hellre ätit upp i så fall på lång sikt, men nu tog det ju knappt 4 dygn eller sånt innan man fick äta upp det. Jag säger ju fortfarande och tror fortfarande att det finns någonting i det, men det han gör här är ju, det är så korkat och pantat så att det saknas ju liksom motstycke. Han försätter ju hela laget i en situation som vi inte ska hamna i. Han sätter laget i en situation som inte kan komma tillbaka ifrån. Och det är ju, ja, det är ju blodrött, den där tacklingen. Det är ju en armbåge i Hjalmar Ekdals liksom halstrakt.
Har det kommit några besked? Nu brukar de ju inte vara särskilt snabba på det. Alltså, vi som följer internationell fotboll vet ju att det brukar ju ta 3 timmar typ, så kommer det så här 4 matcher. Svenska fotbollsförbundet brukar inte riktigt vara lika snabba. Men har det kommit någonting om, alltså, om det kan bli ytterligare matcher? Det är väl minst 2 när det är direkt rött, eller?
Jag tror det, men det känns också som att Svenska fotbollsförbundet skulle kunna vara 4 veckors handläggning och sen är det retroaktiv avställning, så är han tillbaka. Men nej, jag har inte hört någonting sånt. Men det är väl dubbel. Och det är ju, ja. Och med kommande 2 är väl Varberg och Sundsvall.
Rätt viktiga.
Det är ju en tajming att sätta in den där tacklingen och ta ett direkt rött. Det får man ju ge honom.
Vad tror du det beror på då? För att jag menar, det är ju lätt att lägga pusslet att det är någon form av dubbel övertändning. Dels att han har varit borta länge, är tillbaks ifrån skadan och ska äntligen få bevisa sig på hemmaplan och i startelvan och hela den grejen. Men också så lärde vi oss via den ganska långa intervjun han gjorde med Erik Niva att det finns en del ont blod emot Djurgården och kanske framförallt Bosse Andersson. Tror du att det var det som var...
Alltså, ja, jag tror du är inne på många faktorer där. Han är ju också en spelare som jag upplever spelar rätt mycket på att det liksom brinner. Och sen liksom i Superettan förra säsongen så var han liksom hela tiden på rätt sida av den där gränsen. Men det är också en del av honom som jag verkligen har uppskattat, för att han har ju varit en av få som har kunnat stå efter 1-1 mot Brage borta och säga att det är för uselt, istället för att bara liksom stå och le och säga att man krigar vidare. Han har ju liksom kunnat ta den där diskussionen, och jag tycker det där är liksom en egenskap som när den är på rätt sida gränsen är liksom någonting som Helsingborg absolut behöver. Man behöver liksom pannbenspelarna. Han är inblandad i en situation med Wikheim typ. Alltså, vad är det? 1,5 minut, 1 minut innan. Jag tror att det liksom tänder till där och sen så brinner det över. För att, ja, det är bara en, jag tror bara det är en, liksom, en att han bara får ett liksom, hjärnsläpp och gör den där tacklingen som ju faktiskt är väldigt ful. Och om det vill sig lite mer illa så kan det ju gå. Alltså,
ja, då är det ju käken som man träffar istället. Exakt. Och då kan det ju vara tack och godnatt för Hjalmar.
Exakt. Och Janneke känns också som en oförärlig spelare på något sätt.
Ja, det är ju inte Hjalmar som... Nej. Alltså man hade ju köpt ifall någon kanske satt i... Mange kan ju vara lite jävlig och Victor Edvardsen kan vara lite jävlig och dela ut lite,
ja,
lite
kyssar
liksom.
Efter,
liksom. Ja, på VKMJ igen.
En minut efter den här liksom...
Men på Hjalmar känns det som väldigt liksom...
Och grejen är att det förändrar ju hela matchbilden till, ja, till absolut mardröm. För att jag tycker så här, det är klart att Djurgården, den här utvisningen kommer väl typ i 37:e minuten. Jag tycker fram till dess, klart att Djurgården är det bättre laget, men det är inte så att det liksom är spel mot ett, det är inte som det såg ut borta mot Djurgården när det liksom bara tjongas in bollar och Kalle Jolsson står på ut. Och jag står ändå upp helt okej, okay, fine, vi ligger under med 1-0, men det är inte någon katastrofmatch från Helsingborg på något sätt. Men man köper ju sig biljetten rakt ut under den där matchen med det där röda kortet. Man överlever till halvlek, sen är det ju gå ut andra halvlek 1-0 underläge mot Djurgården som ligger liksom i toppen och så ska man hämta upp det.
Ja, och det, alltså, smällarna tar ju inte slut där. För att i paus så byts ju Aqua ut. Olsson in.
Mm.
Det hinner väl gå en 20 minuter. Mm. Så inom loppet av 2 minuter där runt timmen så gör ju Wikheim 2-0. Och man hinner knappt blåsa igång matchen igen. Så är det väl tack och godnatt för Olsson. Och nu kommer väl också beskedet att det var korsband.
Det var korsband. Och det är jävligt tråkigt av flera anledningar. Dels för Dennis Olssons egen skull. För att jag tycker att han har tagit kliv. Han är från Helsingborg från början. Han är liksom born and raised. Jag vet att han har stått i klacken och så. Så att han är verkligen en Helsingborg, liksom UHF-are. Han får den här när han är liksom på ändå en uppåtgående trend. Han är liksom hämtad lokalt ifrån från Eskilsminne och jag tycker att han har tagit rätt stora kliv den här säsongen. Det är ju direkt att jag tycker så synd om Dennis Olsson som ändå var på gång. Sen det andra direkt är att när William löper ut så var det ju Dennis Olsson inne på den positionen.
Ja.
Som nu blir skralare och skralare. Jag vet inte hur de kommer ställa upp mot Varberg, men man gav ju Anton Nilsson som är liksom ungdomsspelare chansen och han piggade upp det. Jag tycker han gav rätt mycket och liksom visade rätt mycket bra tendenser, snabb och teknisk och så, men att vi tappar löper och Dennis Olsson som är liksom på den positionen inför den här, liksom de här kommande matcherna, det är ju, ja, det är inte annat än en dubbel käftsmäll förutom det som redan var i den här matchen.
Nej, och vi hoppas ju att vi kan ringa upp Granen här på fredag, för att jag menar, det är ju, han var ju tydlig inför fönstret att det kommer hända grejer. Det har också hänt en del grejer. Sen vi pratade sist har väl Fölkeling Persson lämnat för Sirius och sådär, men jag menar, den här korsbandsskadan kanske tvingar honom att agera ytterligare. Det hade varit intressant att höra nu när vi är, ja men fönstret öppnar väl på fredag. Så hade det varit intressant att höra hans tankar om hur man agerar nu då, när det fortsätter att ske saker. För att jag menar att ni förlorar hemma mot Djurgården, fine. Det är kanske inte de matcherna ni ska vinna. Men när det dessutom kommer ett rött kort som kan bli 2, 3, kanske till och med 4 matcher om det vill se illa, och en korsbandsskada på det. Det är ju sådana händelser som gör att man som sportchef kanske behöver också, framförallt korsbandsskadan ju. Då behöver man kanske agera utefter det. Planen kanske förändras lite grann.
Och framförallt inför kommande 5 som då är Sundsvall gånger 2, Varberg, Mjällby och Häcken om jag minns rätt, eller om det är Sirius Häcken, men det är ändå i alla fall framförallt Sundsvall gånger 2 och Varberg. Det är ju
rätt viktiga matcher.
Ja, det är ju de här matcherna som avgör om vi ska spela, om vi ska ge oss själva svansen och spela allsvenskan nästa år, för att går det dåligt i de här så då är vi ju out, kan jag ju säga.
Det som jag kan känna är lite skillnaden, och jag vet inte om det ger dig något hopp, för att jag menar, jag kan tänka mig att man som Helsingborg-supporter tittar på vad de andra klubbarna där nere gör. En av de klubbarna är ju GIF Sundsvall. Vi har ju pratat om att det är ett silly season, en sommarsilly här som lever i allra högsta grad. Giffarna är ju inblandade i den där bottenstriden. Och helt plötsligt ska Anton Eriksson, ordinarie mittback, han gå till Peking och så Stensson till Sirius. Det känns ju som att de nästan, jag vet inte riktigt vad de gör, men hade jag varit GIF Sundsvall-supporter hade jag tyckt att det skickar ganska märkliga signaler att släppa ordinarie spelare till allsvenska konkurrenter och eventuellt kanske inte ersätta dem.
Nej. Och sen vet jag inte hur mycket Sundsvall jobbar efter devisen en ut, en in, så att säga. Men då borde, med tanke på att den här Anton Eriksson-affären har ju varit klar ett tag, är ju känslan i alla fall, det har ju ryktats under ganska länge. Då känns det som att man borde ha en ersättare på plats. Det är lite det här, liksom, man pratar om att så här, hur liksom väl förberedd är du som sportchef om du liksom redan har plockat in nästa spelare, förhoppningsvis när den andra lämnar på dagen, liksom, eller några dagar efter. Så att, ja.
På tal om det då, är du trygg med Granen, att han har koll på läget här under sommaren och kommer göra de förändringar som krävs, eller känner du dig oroad, stressad?
Alltså jag känner mig nog, det är nog dubbelt för mig. På ett sätt tycker jag att så här, jag kan se på liksom mina HF-polare och den allmänna inställningen på Twitter så är att han får både lite vis och ros, men jag tycker att så här, behöver man värva Rogne och Falsetas i sommarfönstret så är det någonting med truppbygget från början som är lite oroväckande och fel. Samtidigt, han har inte varit sportchef liksom själv och är 100% sportchef så där superlänge. Jag tycker ändå att man får tänka att det är en viss startsträcka och en viss läropeng som man ändå ska hämta in, samtidigt som den där startsträckan och läropengen är ju en oerfarenhet som man har, som gör ju att i det läget vi sitter nu så har vi inte råd med sådär supermånga minor värvningsmässigt, utan där måste ju sitta nu de som plockas in.
Är det jobbigt att ha, alltså nu är det inte bara Granen utan det är även Lindström, Alvaro, alltså att ha klubbikoner på sådana viktiga positioner, att man har kanske svårt som supporter att ibland se nyktert på deras arbete just för vad de har gjort som spelare för klubben?
Alltså det är alltid dubbelt, jag tycker, ja är det spontana svaret, nej är det andra svaret, för att jag är en faktor att sådär ska klubblängdarna bränna sig liksom utifrån den. Nej, ju en sån här drömmen är väl att ha liksom spelare så, eller personer som liksom man har tyckt om som spelare som är verksamma i klubben och gör det bra. Då får man ju liksom den här lokala anknytningen som man ändå är väldigt svag för. Sen gällande Alvaro och Mattias Lindström, så det läget de går in med när de tar över, så tycker jag att de liksom, hur det ännu går, så tycker jag att de på något sätt är lite friköpta från skuld, liksom inte helt och hållet, men jag tycker ändå att det är så här, de tar över HF i ett nästan hopplöst läge. Sen när de liksom, åker de ut så är det så här, ja, det var ju det som liksom var förväntat när de tog över. Så att när jag tycker att de ens tar över klubben i det här läget visar ju bara hjärta och passion, om inget annat för HF.
Robin, du är ju IFK Norrköpings supporter, men du följer ju extremt mycket allsvenskan i övrigt. Vad är din bild av Helsingborg? Finns det något hopp om nytt kontrakt, eller är det nattsvart?
Jag tycker alltid man blir förvånad när man kikar tabellen. Jag kikade innan jag skulle komma hit, för tänkte att jag skulle uppdatera mig lite hur det ser ut tabellmässigt. Man kollar ju mycket på IFK själv och tänker att det kollar ju bara på sina egna placeringar främst och blir ändå ganska chockad när jag ser att HF ligger så pass långt efter poängmässigt som de faktiskt gör. För det tycker jag inte är förtjänt. Sen så ska jag inte sticka under stolen med att jag tycker inte det är jättekul att titta på HF. Det är inte jättekul fotboll att titta på. Så att jag tycker det är ett vägskäl egentligen i att ska man kriga för att liksom nå de poängen som man vill nå, eller vill man liksom hitta ett spår som man kör på och kanske ramlar ner med och sen för att ta sig upp igen, för att ta sig lite längre ur ett längre perspektiv. Och där tycker jag man trevar lite att man vet inte riktigt vilket håll man ska gå. Och nu med Rogne och Facetas in så tyder det mer och mer på att man bara krigar för att klara det här kontraktet och sen börja om igen nästa år egentligen med ett bättre spår. Men jag tycker man saknar lite linje och lite struktur i liksom vad man vill i föreningen, tycker jag.
Har du någon tanke på det? För att jag håller ju med om att så här, plockar man in Falsetas och Rogne som är allihopa väldigt kortsiktiga lösningar, så är det också värvningar som gör att okej, men då måste vi klara kontraktet, för åker vi ur, då är inte Rogne och Falsetas gubbar som vi ska bygga vidare på lång sikt och sådär, utan det är ju smash and grab värvningar. Ni ska in och göra ett jobb på kort sikt och sen så ska ni ut rätt snabbt också.
Alltså Falsetas i alla fall är Rogne, har ju skrivit 2,5 år ändå utan klausul att bryta om vi åker ur. Så där kanske det ändå finns någon tanke om att han ska vara lite liksom pappa, farfar, liksom så i backlinjen och styra och ställa lite. Angående det här med linjerna så har det ju varit HFs problem väldigt länge, att det finns liksom ingen där, som man pratar om andra klubbar som bygger långsiktigt och bygger med någon form av tanke och sånt. Den har ju saknats väldigt länge hos HF. Det har ju saknats liksom en struktur och en långsiktighet, om vi pratar om liksom lag som Sirius eller så, eller Värnamo eller så, som har byggt väldigt långsiktigt och byggt liksom från grunden och skapat liksom på det sättet hållbarhet. Det har ju saknats Helsingborg väldigt mycket och det blir man ju lidande av. Såklart. Och det handlar ju om att jag tror man brottas med att man är den klubben man är historiskt. Och då handlar det bara om att komma upp i allsvenskan igen och hämta sig. Hade man haft lite tålamod och byggt lite längre så tror jag att man hade kommit upp lite senare, men ändå med en mycket mer stabil grund. Så att jag tror att det handlar rätt mycket om liksom ambivalensen i det där.
Ja, för jag menar så här, ska vi jämföra återigen då med bottenkollegor, så tycker jag ju att så här, Degerfors har en mycket tydligare röd tråd i sättet de arbetar, och så som de har gjort nu med att släppa spelare också till, alltså de har ju insett sin roll i hierarkin, att okej, målvakten Diawara bra hos oss, hjälper oss gå upp, men jag menar, de har ju fattat att när vi kan casha in när Malmö ringer, då gör vi det och så får vi satsa på någon ny. Den här säsongen så gör de samma sak med Saidi, som du fick din tid här och blomstra. Skulle degen åka ur, så tycker jag ändå att så här, det finns ingen anledning att vara orolig att det här kommer falla igenom, att det, man nästa år kommer komma 10 i Superettan, för de har visat sig vara skickliga på att hitta, alltså titta på den här Justin Salmon som nu gjorde ett målet mot Norrköping i helgen. Han satt på Västerås SKs bänk. Alltså då, det tyder ju på ett skickligt scoutingarbete när man plockar Saidi från Norrby till exempel. Man plockar Salmon från Västerås bänk. Man är skicklig på att hitta, och det är hela tiden röd tråd. Campos nu som har kommit in och varit bra. Vukojevic har ju än så länge inte fått den utväxlingen man trodde efter att han öste in mål och sånt i Norrby. Men det kommer säkert bli helt okej där också. Och skulle de trilla ner så kommer ju han göra sina 15 kassar i Superettan ändå. Så att man är ändå så här, åker de ur så de kommer nog studsa tillbaka eller vara topplag i Superettan i alla fall. Vilket ju är helt okej för Degerfors. Medan i Helsingborg så har jag just nu i alla fall svårt att se att fortsätter de bara så här på den här linjen de har inlett, så kommer det bli bra om 5 år. Då kommer Helsingborg vara där de ska vara. Och jag är också rädd för att skulle Helsingborg åka ur, då kan det bli ett ganska tungt fall för Helsingborg. Och det blir återigen en sån här, du vet, sjua i Superettan, och så får man kämpa sig tillbaka. Så nu ska vi gräva upp klubben från rötterna återigen.
Ja, ännu en omstart och ännu en liksom ett så panik. Det är väl det som är lite, har varit lite förbannelsen för Helsingborg på 2000-talet, att man är ständigt på ruinens brand på något sätt. Både ekonomiskt och med några undantag för 2010 och liksom 2011 där när det gick jättebra. Men det är, som sagt, det är förbannelsen, och jag tror, sen samtidigt ska man inte underskatta var Helsingborg och Degerfors skiljer varandra liksom historiskt och liksom i någon form av näringskedja, både supportermässigt och liksom meritmässigt. Så att det är också två olika klubbar att verka i, även om jag förstår, precis förstår din tanke. Och Granen gjorde, jag har fått känslan av att Granen gjorde ett försök att så här, inför den här säsongen, nu värvar vi ungt, försäljningsbart, och så bygger vi därifrån. Snittåldern på 11 mot Djurgården var ju 22,7 typ. Vilket ju är, om det flyger så är det skitbra, men uppenbarligen är det ju lite för lite liksom pojkar och lite för lite liksom ledare och så. Och det är väl det man hoppas nu, och det är väl därför jag är lite sådär, att vi förlorar Djurgårdsmatchen som vi gör. Att vi skulle torska mot Djurgården, det var jag inte så jätteförvånad över. Men att vi torskar på det sättet vi gör, och att Willem Löper försätter sig i den chansen, i det sättet som vi gör, att vi då inte köper oss ens chansen. Och sen Dennis Olsson out, det är, kostade ju väldigt, väldigt mycket.
Ja, det har varit en dyr torsk.
Ja,
den hade inte behövt bli så dyr.
Den hade blivit så dyrköpt. För att nu, annars, liksom, i allt det här mörket, det helt sinnessjuka i det hela är ju att vi har 6 poäng på 14 matcher och fortfarande har hugg på kvalplatsen. Alltså, det är ju helt sinnessjukt. Alltså, vi har vunnit en match av 14 den här säsongen. Och vi har en normal
och det är
säsong,
inte över.
En normal säsong i Allsvenskan hade man ju varit ute nu. Alltså då hade det varit klart. Vi har ju liksom, 4 poäng upp till Sundsvall på kvalplats.
Mm.
Alltså, och Sundsvall nu kommande 5-2 gånger. Vinner vi dem så är vi förbi. Alltså det är också så här, det är därför det blir så ambivalent på ett sätt, för man hamnar ju aldrig i liksom situationer att det är totalt mörker. Nu är det så här, Vogner och Falsetas in, Varberg borta. Ja, men nu kör vi. Och sen samtidigt vet man ju så här att det är fortfarande bara en seger på 14. Alltså vad talar för att vi ska ta många segrar nu, det är egentligen ingenting. Men Nej. Det är ju tabelläget som talar för att vi fortfarande har chansen att kravla oss upp. Liksom.
Nej, är inte det, bara för att flika in där, är inte det problemet då att om det räcker med att ta 2 segrar mot Sundsvall för att klara kontraktet varje säsong, då står man ju varje år i ruiner, för nästa år så kommer Sundsvall försvinna. Det finns inget nytt sånt gäng. Och det är väl lite, därför flaggar vi, jag tycker det var en intressant poäng just att så här, Helsingborg känns ju ändå som en klubb där unga spelare ska kunna känna, ja men fan, hit ska jag gå för att studsa vidare. Liksom, det är ändå så pass attraktiv liksom, logga, om man ska säga. Eller bör
ja, historiken finns där, arenan finns där, supporterbasen finns där.
Varför väljer man Sirius och så vidare emellan? Det är ju, Helsingborg ska ju in där och jobba om och ha den strategin egentligen. För att sen ska de köpa då de bästa gubbarna från Sundsvall, de bästa gubbarna från, ja, toppklubbar i Superettan och så vidare, så att inte de väljer andra lag. Jag tror att det är där man ska titta liksom, eller försöka i alla fall liksom.
Det är det som har visat sig vara framgångsrikt för de klubbarna i alltså det segmentet. Alltså det som har gjort att Sirius har tagit sig dit de har tagit sig. Det som har gjort att Degerfors ens är ett allsvenskt lag. Det har ju mycket med scouting att göra. Ja. Hur hittar man sina spelare? Är man skickliga på det? Där har ju Helsingborg uppenbarligen då att jobba på. Snittåldern är ju som du säger, den är ju bra. Men de ska ju inte bara vara unga, de ska ju också vara bra. Liksom. Det är den lilla problematiken som en del lag brottas med.
Jag tror att det finns många i det här laget som har någon form av försäljningspotential också, som skulle kunna studsa ut. Men det handlar ju också om den här mixen. Du kan ju liksom, jag tror inte, liksom, kalla mig en gammelmodig, men jag tror inte på en trupp som där snittåldern i elvan är 22,7. Jag tror att man behöver i alla fall 2-3 liksom, spelare som har lite mer i sig liksom ledarmässigt. Och det är ju liksom, vad var det, 2 spelare som var mer än, som var 25 år eller äldre i den här elvan. Liksom, och det är ju också därför lyckas man nu sätter sig i värningen av Falsetas och Rognes, så kan det här ju ganska snabbt, tror jag, studsa liksom uppåt. För att jag tycker fortfarande, trots liksom prestationen mot Djurgården och hur den matchen artar sig, jag tror inte heller man ska ta det som ett exempel på hur går det för Mattias Lysen och Alvaro Santos, för att coacha ett lag med 10 man, det är liksom svårt att dra några linjer av det. Jag tycker HF ändå står upp helt okej. Det är klart att Djurgården liksom med lite mer skärpa hade kunnat vinna den här matchen med 4-0, men sen gör de inte det. Jag tycker fortfarande efter Mattias Lindström och Alvar Santos ingång att det ser mycket bättre ut. Och jag håller fast vid den tanken liksom, i förhållande till hur det såg ut under Jörgen Lennartsson.
Ja, och det blir intressant att se vad Rogne och Falseta, som ju är det du är inne på, erfarna, det är ledare på planen, vad de kan innebära då för Helsingborg. Vi ska knata vidare genom de där måndagsmatcherna, och det vart ju en jävla tillställning på Tele2 Arena, mötet mellan Bayern och Blåvitt, och det var många som var på honom, Patrik, BB Patrik, Patrik Lindberg. Efter att han gästade oss här i måndags, han var ju uppe, skulle se matchen på plats, gästade oss inför, och det var bröstet utåt och hela den här grejen. Vilket ju är bara underbart. Det hade varit svintråkigt att göra podd och att prata med folk ifall alla bara körde wait and see och alla körde bara, vi får se, vi tar en match i taget och vi pratar efter matchen. Det ska bli intressant att se. Det var en kaxig ton, så som man ska ha ifall man är en storklubb. Den fick han ju uppenbarligen käka upp då, med tanke på hur det såg ut på planen. Och innan du får gå loss, Matteo, så tänker jag att vi ringer Patrik och kollar vad han själv har att säga om den där matchen. Det hade kunnat sluta både 5-0, 6-0, 7-0 och lite mer än så. Vi får se ifall Patrik håller med om det och vad han säger om Stares ord efter den här matchen. Patrik, hör du oss?
Klart jag hör dig.
Härligt, hur mår du?
Som en gud. Vadan denna ära? Vad kan ni tänkas komma och tänka på mig den här härliga onsdagen, bara så där från ingenstans?
Nej, men vi behöver fylla ut avsnittet, så vi tänker att vi ringer runt lite, va? Du brukar ju liksom inte annars bidra så mycket de gångerna du har varit med här. Sticker inte ut hakan och sånt. Så att vi tänkte mest bara fylla ut. Skämt åsido, du fattar ju såklart precis varför vi ringer dig. Och jag berömde dig nyss innan jag ringde upp dig, för jag tyckte det var så jävla vackert att se att IFK Göteborg tar sig till Stockholm, supportrar kommer hit med bröstet ut, kaxiga, segervissa. Så ska det ju vara.
Ja, nej, men, och det beror ju också på vilket tillfället är. Jag tyckte ju att vi skulle komma ut extra rakryggade just den här gången, med tanke på att vi möter då ett Hammarby som måste vinna över oss där och då, för att det inte ska bli totalt jävla tumult i föreningen. Liksom. Och vi kommer med 3 raka i ryggen, och känslan där och då var, för att vi har alltid haft det svårt på Tele2, så är det ju bara, vi har en seger där sedan 2015 och en kuppkvart som helt sjukt nog liksom lyckas ta segern i 2020. Men annars är ju Tele2 en av madrömsarenorna för IFK Göteborg, och att då kunna åka upp och möta ett Bayern i detta slag, om vi inte ens kan ställa ut skorna och våga tro på det vi ska göra där och då, då kan vi liksom lämna tillbaka den där jävla playbooken på biblioteket, för då finns det liksom, det finns ju ingen anledning att hålla på med någonting liksom. Så att jag vart ju bara svinbesviken på att vi liksom går ut och är skiträdda mot Hammarby. För det var ju det som var problemet. Det var liksom ingen taktisk underlägsenhet vi såg här, utan det var ju ett gäng killar som var svinrädda för att gå ut och möta Hammarby och som sket i alla instruktioner som fanns överhuvudtaget.
Ja, och jag menar, du är ju inne på förutsättningen. Ni som blåvita vet ju också om hur snacket har gått gällande ert motstånd Bayern inför den här matchen. Att många har ju pratat om att Bayern, ja visst, ni spelar sambafotboll och kör över bottengängen med 5-0 utan större bekymmer. Men än så länge har ni inte besegrat ett enda topp 7-lag. Man brukar prata om, eller många har ju liksom skickat de gliringarna till Bayern, att grattis till bollinnehavet. Och det är inte så att de har mött Häcken, AIK, Malmö och de här på bortaplan, utan de har mött alla de hemma. Det har inte blivit några segrar. Så det var ju också liksom en möjlighet för Blåvitt att på något sätt slå sig in bland liksom topplagen igen. Storklubb är ni ju, men topplag har ni ju inte varit på ett par år. Nej. Så jag menar, hade ni åkt dit och tagit poäng med tre raka i ryggen, då hade man liksom kunnat kasta in Blåvitt bland de här, titta, Bayern har svårt mot topplagen även om det är hemma. Så att jag förstår ju svansföringen inför, och jag förstår ju din besvikelse nu efteråt, för att det där var, det är som du är inne på, alltså era spelare såg ju rädda ut, nästan imponerade ut.
Nej, men jag har aldrig sett 11 spelare gå upp med, det var ju liksom axlarna upp mot öronen redan vid inmarsch. Det är klart att det är ett enormt tryck på Tele2 Arena eller den här biten. Men vi har liksom, vår yngsta spelare här är Kevin Jakob, han är 21 år. Han är den som är mest obrydd över att gå upp i Tele2 Arena. Han skiter lite i på ett härligt sätt, liksom lite ung, kaxig sätt sådär. Medan övriga gänget är ju totalskraja, och det var ju det som fick mig att bli så jävla besviken. Hade jag spelat in samma avsnitt idag igen, jag hade haft exakt samma inställning till det. Och folk tyckte att det handlade om den här kaxiga göteborgaren och sådär. Och det är väl klart att om det är någon snubbe i en tvåa jordbro som tycker att jag sticker ut hakan och skrattar åt det, ja, jaha, kul för dig liksom. Men jag tycker verkligen på riktigt att våra förutsättningar att göra en riktigt bra match uppe på Tele2, de har liksom inte varit bättre på så sanslöst lång tid. Så min stora besvikelse och min stora kritik här, den går ju direkt till den sportsliga ledningen som inte lyckas ingjuta, alltså att man inte börjar med att ingjuta modet innan man går på ner på de taktiska detaljerna. För uppenbarligen har man missat liksom att man ska gå ut och möta ett enormt jäkla tryck. För de tankarna och de spelidéerna som vi hade, jag lovar att IFK Göteborgs taktiska plan inte var att Mattias Bjärsmyr skulle söka Björn Paulsens panna i 60 minuter. Det är jag helt övertygad om att det inte var liksom gameplanen. Och går man då ut med det liksom sargade självförtroendet och axlarna upp mot öronen, då ser det så för jävligt ut. Och då vart jag var riktigt irriterad på det. Och jag tyckte verkligen att laget hade stödet från, de hade stödet från den sportsliga ledningen i sig, för att de vet, jag har gjutit in mod i, alltså gjutit in liksom tanke på vad vi ska göra där. De har ett supporterkollektiv om 1100 änglar som åker upp och trycker dem upp i ryggen. Och sen har de liksom lilla Glimbare också som gärna sticker ut hakan. Och jag tar gärna de smällarna. Jag har inga problem med det. Jag såg att det försvann massa grejer och sånt där från Tuttosvenskan-kontorna när folk var på mig och liksom bärs. Så jag har inga problem med det. Låt det komma bara, för att någonstans måste vi våga hålla någon sorts liksom rak rygg i det här om vi ska kunna klättra tillbaka till någon sorts topp. Men uppenbarligen så var det 11 riktigt skraja gubbar som gick ut.
Men hur mycket, du är inne på att du lägger det på den sportsliga ledningen, hur mycket lägger du det på en del spelare också? För det är ju som du är inne på, alltså förutsättningarna finns där, er äldsta eller yngsta spelare är 21 år. Ni har ju ett gäng spelare som säger vad man vill, och all respekt till Bayern borta, men ni har ju ett gäng spelare i den där startelvan som har spelat bra mycket tuffare bortamatcher än Bayern borta i juli månad. Och jag menar, de tyckte jag också såg, ja men vilsna, skraja, det var ingen som liksom tog tag i det. Man brukar ju prata om de här enkla grejerna, att så här, när det går lite emot, ja men sätt in en jävla tackling, sänk någon och väck laget. Inget sånt såg man heller ifrån era liksom, ja men de som ska vara ledarna och fanbärare och sånt. Hur mycket av skulden lägger du på, ja men på de bärande i startelvan?
Ja men de kanske också känner att tiden börjar rinna iväg liksom. Alltså lite så att man nästan spelar där uppe på det underlaget där man kommer från, en fysisk fotboll som man inte får ut riktigt på det sättet man vill. Jag tyckte, hade jag fått bestämma här, det är alltid lätt att vara efterklok, jag hade ju gärna sett liksom en taktisk jävla timeout efter 15 minuter, någon liten jävla lossaskada, så att vi får samla gubbarna liksom och säga, du, hur tycker vi det att det går?
Vet du vad, jag har ett tips till dig då. Oskar Linnér är tillgänglig på free transfer, han är ju mästare på taktisk timeout.
Fan vad fint. Vad fint. Ja, men det hade varit fint om Van der Haan hade fått ont i högra skinkan en stund liksom. Det hade passat jäkligt bra. Jag tror att det hade kunnat vara vara bra. Jag tyckte att Stare sa det väldigt bra efter matchen. Han säger att när vi går ut i andra halvlek så är det ett lag som redan har förlorat. Jag tyckte att det var en ganska bra sammanfattning, för andra halvlek är bland det värsta jag sett i den blåvita tröjan. Och det är återigen det här stukade liksom. Och det är det som irriterar mig så pass mycket, att om vi inte ens vågar tro på det vi ska göra, då är det ju skitsamma liksom.
Hur mycket ner på jorden var det då? För att det var ju trots allt tre raka segrar för er inför den här matchen. Det började sneglas ganska mycket uppåt i tabellen, och det började, du var inne på det själv, att det blir ingen Grekland nästa sommar, utan vi ska till Färöarna, vi ska ta en Europaplats och allt det där. Hur mycket har du reviderat de tankarna?
Det är fortfarande en så pass jämn serie. Vi konstaterade det för en stund sedan, att det känns som att det kommer bli rekordlåga poäng för att vinna Allsvenskan i år. För man kan prata om så här, vi har ett lag som gör det bra, det är BK Häcken, de är skitduktiga på det de gör. Men historiskt så vet vi också att ett lag sällan håller det höga snittet över 30 omgångar. Vilket, om vi kollar historiskt, det kan vara så att de är unika och gör det första gången någonsin. Men historiskt så brukar det vara så. Därför känns det som att det kommer vara tight in på slut, på sista omgången liksom. Och där finns det fortfarande utrymme för oss att komma på och klättra. Skulle vi landa femma i år så är det fortfarande sportsliga kliv. Sen är det aldrig kul att stå och säga det, men jag menar, man måste komma ihåg var IFK Göteborg kommer ifrån och var liksom tanken är att vi ska gå. Hade det varit så att du kan sluta liksom typ 10, 11, 8 och sen vinna SM-guld året efter, men då är ligan för dålig. Så att det är fortfarande så att jag tycker att vi är med liksom på någon sorts rätt väg. Vi har spelat 13 matcher just nu, vi har 6 segrar, för den har vi 12. Eller för den har vi spelat 12 och då har vi liksom hälften segrar. Så jävla farligt är det inte för att man åker upp och bajar ner sig uppe mot Bajen. Däremot så är det mest irriterande. Jag hoppas ju att det blir en omladdning här nu mot Mjällby. Blir det inte det, och man ser fortfarande att det är så här ängsligt, men då börjar det bli lite kämpigt liksom. Men den här matchen hoppas jag är som en snefylla liksom. Man glömmer det och så går man på det igen.
Och mot Mjällby saknas Marcus Berg. Det är ju ingen jättehemlighet att han är hyfsat viktig för eran offensiv. Men hur svettigt skulle du säga att det är att han saknas? Vi har sett vad Mjällby kan göra den här säsongen. Jag som svartgul har ju fått bevittna det med egna ögon. Att det är ett hyfsat jobbigt gäng att möta. Och man behöver de här spetsspelarna tillgängliga för att kunna få hål på det där laget som är ganska bra. De spelade ju ut Häcken efter noter här senast, i alla fall i första halvlek. De lyckades ändå förlora. Men jag menar, det är inget dynggäng ni ska möta, och ni ska möta dem utan er den absolut bästa spelaren.
Ja. Moro kommer ju springa ifrån Mattias Bjärsmyr, så vi skriker om det liksom. Det är ju tack och hej liksom. Upp med fingret och så drar han. Nej, så att det är klart att den känns ju. Sen så ska man ju komma ihåg att vi spelar Sirius, då har vi inte heller med Marcus Berg, för då är han skadad. Vi lyckas ändå ta en inte en komfortabel seger, men det var en ganska komfortabel seger var det. Men vi lyckas ta en fin seger där. Det som är synd är ju att vårt fina nyförvärv då, Sulle, även kallad, det är klart att han är skadad. Såklart. Han kommer ju till IFK Göteborg, det är klart han är. Och då ska man komma ihåg att han har aldrig haft en muskelskada i hela sin karriär. Stämplar in på Kamratgården, 4 minuter tog det. Sen kom liksom Stina Hedin från liksom Frölunda-graven där, bara upp med en pinne och slog han över låret antagligen. Så att nu är han ju också då otillgänglig det tycker du är tyst. Så nu är han ju också sannolikt då otillgänglig på söndag. Så det blir väl Gustav Norlin som får springa där uppe i djupet. Eventuellt tillsammans med, jag vet inte riktigt hur vi gör vid det här tillfället.
Nej, för att det jag tänkte avsluta snacket med dig om är ju att Oskar Wilhelmsson inte är tillgänglig, för han är ju numera såld. Och det har ju varit, ska man tolka det här utifrån, du har ju definitivt bättre koll på övergången i sig och allt vad det är. Men ska man tolka det ifrån mitt perspektiv, så får man ändå konstatera att det verkar ju ha varit en otroligt viktig försäljning för IFK Göteborg. Oavsett vad siffran nu landar på, så har man ju faktiskt agerat på ett sätt som ju är hyfsat anmärkningsvärt ändå, då man ju har, han har ju inte spelat någonting, han har fått göra väldigt korta inhopp, man har låtit honom åka och besöka klubbarna trots att han är kontrakterad utav IFK Göteborg. Så det har ju varit tydligt från, alltså utifrån i alla fall, att så här, den här spelaren måste vi få såld. Låt han åka och träffa holländska klubbar. Låt han åka och träffa tyska klubbar. Och jag menar, det hade ju, hade det hänt i min klubb exempelvis. Bilal Hussein är ju ett exempel nu som är så här. Han startar varje match. Han kommer AIK att sälja. Men hade han inte spelat mot, vilka möter vi helgen? Kalmar, för att han är och besöker Bologna. Då hade man ju blivit galen.
Men riktigt så har det inte varit heller. För att han startar inte mot Sirius. Det gör han inte, det stämmer. Men mot Sirius tar han också ett gult kort och blir avstängd i efterföljande match.
Okej.
Så att på den nivån. Och då passar han väl på då. Så här, det, han blir inbytt med typ 5 minuter kvar och lyckas på 2 minuter ta ett gult och blir avstängd. Det var ingen slump.
Nej, det var det, absolut.
Det kan vi väl konstatera, att det var ingen slump. Och det är jag till och med helt jävla säker på att det inte var någon slump liksom. Så, och då pass, men då passar jag på att göra de här vännerna. Däremot så känns det som att det har varit väldigt viktigt för Oscar att bli såld. Jag har tänkt på det flera gånger, vet. Han var liksom aktuell för Groningen. Han var aktuell för Slavia Prag. Det slutar med liksom tyska andra ligan. Det må vara ett bra lag i tyska andra ligan, men det kändes verkligen som att Oscar hade bestämt sig för att i det här fönstret går jag no matter what liksom. Och jag tror att den inställningen tror jag inte har gått hem hos varken Håkan Mild eller Micke Stare. För att vi har ju liksom historiskt haft ett problem där vi tvingas sälja spelare för att göra plus minus noll på resultatet. Liksom. Det behöver vi inte år 2022. I alla andra verksamheter så är det så här, ja, det är väl självklart. Men i fotbollsvärlden så är det ju inte alltid så, utan där går man ju ofta back. Men vi har lyckats hamna på ett läge där vi inte behöver sälja för att överleva som klubb. Vilket också gör att vi ska kunna ta bättre betalt för spelarna. För att vi är inte beroende av att sälja dem då. Nu får man ändå så strax under 15 miljoner för Oscar. Och jag tror väl att det snarare var så att man sålde för att man kände att men, vi tror nog inte att du kanske blir den spelaren som vi tänker oss här. Och här får vi ett bud som vi är beredda att ta för dig. Och du verkar uppenbarligen vilja dra. Och då landar vi så. Det är väl bra om det blir bra för alla. Sen har jag kanske har varit framstått som att vara lite väl hård mot Oscar några gånger. Men jag, just den här, det här loja som jag upplevt från honom det sista. Det har irriterat mig väldigt mycket. För att, skjut mig om jag har fel då. Men jag har väldigt svårt att se när någon inte sätter IFK Göteborg i främsta rummet när man står under kontrakt.
Framförallt så tycker jag heller kanske inte att han har satt sig själv i första rummet heller, då han ju inte riktigt har gjort sig själv rättvisa, utan det känns som att han har sprungit runt den här våren med vetskapen om att det finns tillräckligt med intresse för att jag bara ska få flytten. Skitsamma om det är till tyska högsta ligan eller tyska näst högsta ligan. Det har han ju enligt mina fotbollsögon inte riktigt brytt sig jättemycket om, utan det har mer varit jag är på planen, det räcker för att ögon ska, liksom scoutögon ska hitta mig, och jag är i den åldern att jag kommer att bli såld oavsett vad. Så att man har ju hamnat i en liten smålurig sits. Jag kan ju förstå IFK Göteborg agerar att säga, om du inte vill vara här, då tar vi väl de pengarna vi kan få och så säger vi tack och hej. Liksom. Men det är ju surt, för att jag menar, det är inte många månader sedan det pratades om åtminstone dubbelt det ni får nu.
Nej, så är det. Nej, och det som gör mig lite irriterad också i det är att vi har ju liksom haft en rätt kämpig vår det här med när det kommer till personliga relationer i IFK Göteborg.
Jaså?
Med tanke på sanna historiken och hela den här biten. Nej, men, så att det har liksom varit, det gör att jag kan bli lite irriterad om det framstår som, för det är ju aldrig någon rök utan eld, eller om det framstår som att så här, en spelare som inte passar in här, då är det bara att skeppa, att vi liksom inte kan, vi kan aldrig anpassa oss utifrån individer, om det så är en snubbe som kommer från gräddhyllan i Åsa eller om det är en kille som kommer från Angered liksom, utan att det alltid är den IFK Göteborg stöpta modellen. Det har ju vi liksom fått kritik för genom åren, och den högg mig väl lite här nu, att jag känner fan, det får inte bli så att vi liksom att ifrån IFK Göteborg så blir det så här, okej, men passar inte, fuck you och dra då, vi tar dina pengar och stick liksom. Så här, någonstans är det en spelare som har representerat IFK Göteborg, han har, vad man än tror, gjort sitt bästa efter förutsättningarna där och då liksom, och då måste vi också behandla honom med värdighet. Nu är det liksom folk som tycker så här, fan vad gött att han stack och så fick vi pengar på köpet, och det tycker jag fan är lite ovärdigt oss.
Ja, den tanken håller jag faktiskt med i. Men du, vad vill du att man gör med pengarna som kommer här? Ska de direkt återinvesteras? Och är du på liksom din poddkollega Jockes sida här att in Stig we trust? Vill han plocka 3 gubbar för 4 miljoner styck här? Låt han göra det.
Ja, men Stig, jag tror att Stigs värvningsstrategi är intressant. Som tur är så, för han är ju splittrångande galen liksom. Alltså på riktigt, det har man ju liksom, det har man ju lärt sig. En kvinna i varje hamn liksom. Helt övertygad om det. Men vi har fortfarande kvar vårat liksom arbetande XG-statistikteam, och jag hoppas, eller jag vet att de jobbar tajt tillsammans, så jag tror att det kan bli ett ganska bra komplement. Jag var uppe på en träning för ett tag sedan där Stig var med. Jag tyckte det var så jävla intressant, för att jag står och tittar där och Stare går ner och har en ganska bra ska ha en ganska bra genomgång liksom. Det här går in väldigt mycket i detalj hur en spelare ska droppa och sådär. Och så säger han, nu ska vi göra en spelövning. Och då hör jag Stig säga bredvid, jag säger, spelövning, jag må ge dig en bra spelövning. Två mål, det är bra spelövning. Så han är ju liksom sådär, han vill ju bara se liksom tvåmålsspel, bara kör på liksom och nöt, och så blir det bra.
Säg så, inte sådär, liksom, för nu börjar ju Stig också bli min gubbe. Och det räcker ju med att han är er gubbe.
Men så att han är ju ganska speciell. Jag tror att tillsammans med liksom Starmild och det här då liksom analysgänget, så kan det nog bli ganska, det kommer ju inte vara alltså, vi kommer ju inte ge Stigen en kasse med cash och så åker han till Afrika och så ser vi var han kommer hem med liksom. Det är ingen loppis han ska ut på, så att jag tror att det kan bli ganska bra. Men vi kommer återinvestera pengarna, vi kommer göra, jag skulle tro att vi kommer göra en ganska grov satsning sportsligt, där vi har möjlighet att plocka in en hel del spelare till ganska bra betalt. Om det sker nu eller om det sker till våren, det vågar jag inte svara på. Det är väl generellt lättare att hitta riktigt schyssta spelare under vinterfönstret, de som inte fått spela liksom. Där kan man ofta fynda lite.
Det är stor favorit också på att det kommer dyka in en, två, kanske tre spelare från just Afrika.
Ja, du kan få lilla hinten att det kanske redan är på gång.
Ja, jag misstänkte nästan det. Gissningsvis kommer de också ha smeknamn som är från fotbollsspelare som är absoluta världsklass. Ja, men det kommer ju vara någon Marcelo här och någon Beckham där.
Vi har ju Marcelo liksom.
Ja,
men vi kommer ju aldrig någonsin toppa smeknamn i Göteborg igen. Det är det som är så tråkigt. Alltså, jag vet inte om vi har... Nej, du var inte i Tuttos... Nej, men det är ju såklart efter Al-Hassan Yusuf som fick, alltså vet, ja. Fattar du arbetarromantiken i Göteborg när det kommer in en kille som heter Al-Hassan och de bara säger, vad heter du sa du? Nej, Hasse, du får bli Hasse. Och sen så slutar det med, alltså jag kommer aldrig skratta så mycket igen i hela mitt liv som när Gianni Sanestis skriker Hasse på planen nere på kamratgården efter honom när han ska slå någon utspark liksom. Hur fan hamnar vi i ett läge där en grek skriker Hasse efter en afrikan?
Ah, det är toppsmeknamn. Det får man faktiskt lov att säga. Du låter inte så jävla deppig efter den här torsken. Även ifall du fick ranta av det lite här nu, så är det någon form av, det är någon form av stare retorik även från dig, att det är bara slicka såren, det där var ett misstag i arbetet, upp på hästen, gasa vidare.
Jag hatar ju när man säger att vi ska arbeta hårdare.
Men det är ju stare retorik. Alltså hela hans eftermatchen intervju liksom nästa vecka kör vi som fan. Jaha, okej.
Okay. Jo, men det har ju att göra med också att han har inte analysen klar för sig där, och då tar man ju sina go-to-svar liksom, som man alltid kommer undan med. Det blir ju så. Det är ju inte så att han står och, alltså, och någonstans så handlar det här, det jag vill få honom att säga så här, det, vi ska in och ge varenda jävla lavett liksom. De måste tro på det mer. Det hade ju varit gött att höra, men då hade han ju också fiskat in varenda jävla like som finns i hela världen.
Sett ett par blåvita tweets om att man börjar tappa tålamodet med Staret. Där är inte du riktigt än, va?
Nej, alltså, men så är det ju alltid. Vi har ju liksom omsatt en person med någon typ av sportslig ledig position varje halvår här nu. Det är ju ingen unik grej för lagen i Allsvenskan i stort, så här, men vi måste få in liksom... Jag vet att man pratar om att kontinuitet ska vara med rätt personer. Vi måste få in någon typ av kontinuitet här. Nu har vi ändå tagit sportsliga kliv framåt. Han får få nästa år på sig också. Liksom, om det inte... så här, ska man skicka en tränare, i mitt tycke, under en säsong? Liksom, eller så här, då ska det ju vara att vi är på väg att åka ut och vi måste göra den här alibi-kickningen liksom, för att rädda upp det här. Lite som Helsingborg gjorde med Jörgen Lennartsson. Liksom, för att få in liksom, boost-energi i laget. Men i övrigt så är det bara att låta han rida ut.
Grymt då. Du hälsar Jocke så mycket. Han är väl ute på någon båt, så det blir väl röksignaler eller vad fan det är man kommunicerar med när han är där ute utan täckning och grejer.
Jag tror han sitter på skäret och avnjuter en musselsoppa just nu.
Ja, låga odds på det också. Hälsa honom så mycket så hörs vi framöver.
Det ska vi göra. Ta hand om dig. Puss, puss.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med, lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan vi går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda, där linne är en stor del av det, men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans, det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har ni inte en linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom, ja, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, yep, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Gången har två par.
Ja, jag vet, Thomas. Jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack, MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kock
Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Det blev långt med Patrik, men jag tycker att han förtjänade det efter att allt han fick utstå på Twitter efter det förra avsnittet, Matteo.
Mm. Ja, nej men alltså, härlig figur. Och jag tycker han har... han är väl hyfsat på rätt analys av matchen. Jag kan väl, för att knyta ihop lite Göteborgs perspektivet i matchen, så tycker jag det var jäkligt tydligt att de var jävligt naiva. Alltså, det är också en jävligt dum spelidé att gå ut och brösta upp sig när vi ska komma och ta vår revansch lite grann. Alltså att jag tror att en bra idé för dem den matchen hade varit verkligen så här: parkera bussen, slit som fan, peppa varandra, ta de här frisparkarna.
Alltså det hade varit bättre för dem att ta underdog-stämpeln.
Ja, verkligen. Och gå för den här halvchansen och liksom skrapa ihop någon hörna eller två och liksom satsa allting på Marcus Berg. Liksom. Då tror jag verkligen de hade kunnat få med sig någonting. Och där tycker jag väl att det är tydligt att mot Hammarby att liksom, de har inte kvaliteten. Alltså, det är för dåliga fotbollsspelare på planen. Liksom. Alltså, och kopplat till Stare som jag tycker står helt utan idé mot de här lagen. Det känns som att de är taggade mot Degerfors och Varberg och de här lagen. För då kan de få lite mer tid att spela. Och det är kanske det materialet är till för. Materialet är inte till för att möta lag på övre halvan. För de kan inte underkasta sig en andra dom.
Nej, för att jag menar så här, nu har de ju mött, alltså Häcken är ju derby och allt vad det är, men ska vi ta liksom stormatcher Blåvitt har spelat den här säsongen, så blir man ju totalt avklädda utav Malmö borta.
Ja.
Visst, bara 1-0. Man blir lite mindre avklädda mot AIK borta, men ändå avklädda. AIK är mycket bättre i den matchen och skapar tillräckligt för att göra fler mål. Samma här nu mot Bayern, så att vi har ju fått lite svar på så här, vart är Blåvitt tillbaka bland toppen? Nej, det är de nog inte. De är nog snarare på samma nivå just nu som ja, men kanske Sirius, Mjällby, Kalmar. Vad gör de lagen när de lyckas störa Bayern borta, AIK borta, Malmö borta? Tittar man på, alltså jag vet en sån som Alexander Axén har ju pratat om det 1000 gånger, att han har varit tränare för Örebro och Gais och sådär. Hur gör man för att slå lagen med mycket publik på bortaplan? Jo, man får publiken irriterad. Man maskar på varenda jävla inspark från första minut. Man tar lång tid på sig med inkast. Man ser till så att liksom, publiken vänder sig lite emot laget. Vi såg ett tydligt exempel nyligen på AIK Mjällby där det var busvisslingar på halvtid för att AIK var dåliga. Mjällby och tog tid och det gjordes ont och det var någon baksida här och knyta skorna där. Det är ju vad Blåvitt borde ha gjort i den här matchen, snarare än att gå ut och köra någon sån här, nej men vi är bättre än Bayern. Vi ska stå upp spelmässigt mot dem. Det vart ju sån pannkaka.
Problemet tror jag är att de är inte bättre än så här, och jag tror problemet är att de heter IFK Göteborg. Jag menar, tittar du på IFK Göteborgs startelva som alltid är likadan match efter match, jämför det med Bayerns startelva till exempel. Hur många spelare skulle Bayern välja i den elvan och stoppa in i sin egen? Marcus Berg, ja, mest troligt. Yellow, kanske, för att Sandberg inte är världens bästa. Men det är inte för att Yellow är extremt bra, utan det är kanske en svaghet i Hammarby sida. Kollar du Göteborgs startelva mot AIK, Elfsborg, Häcken, Djurgården. Hur många spelare i Göteborgs elva går in i de elvarna? Nästan till inga. Ändå har man de förväntningarna om att vi ska komma topp 5 i år. Topp 5 i år med IFK Göteborg tror jag är helt, helt omöjligt.
Det är nästan så att liksom storklubbsmentaliteten straffar laget. Precis. För att så här, man tvingas att ha en svansföring som man inte sportsligt kan bära upp här. Utan, och man är nästan lite för fina för att åka till Stockholm eller åka till Malmö och faktiskt parkera en buss. Istället blir man tvingad att parkera en buss trots att man inte vill eller tror på idén om att här är vi kanske underlägsna och vi behöver verkligen grisa oss till poäng.
Ja, men de har ju enorma problem med sin självbild. Varenda spelare egentligen. Det ser man klart och tydligt när Ayesh går ut, Simon Tern går ut, alltså de kastar grejer, de sitter och skriker, det är frustration liksom. Det är så här, ja, men ni liksom, du, det är klart du är det, för att du har inte gjort ditt jobb liksom. Du har velat ha bollen och sen dra tre gubbar och göra, sätta den i krysset liksom. Du kommer inte klara det, och du har inte laget bakom dig som kommer ge dig den chansen. Alltså det man hade velat se från Göteborg, en drömbild om jag hade varit Göteborgs supporter, det är high fives när man har rensat ut den till inkast mellan backarna, typ Chiellini Bonucci grej.
Gamla Boviklander i Bayern, han, ja, och Aido.
Ja,
alltså som han high fiveade, ja, Aido, alltså varje gång han vann en nickduell, high five.
Ja, det är såna matcher ibland man måste göra. Och det tycker jag verkligen att de åker upp och ger oss lite liksom de här tre poängen. Men om man tittar lite från, om jag ska ta ner från vårt håll liksom,
hyfsat skönt.
Ja, men så otroligt,
alltså,
skönt.
En på åtta hade ni när ni klev in i den här.
Ja,
det här
exakt.
Var ju vad ni behövde.
Ja, och det var det, alltså när startelvorna kommer och vi har Sadiko borta, Kurtulus borta,
två nyckelspelare
som har gjort det jättebra för Hammarby, har varit en länk för svaret upp till mittfältet. Vi får in Björn Paulsen som gör sin sista match, och där också lite knyta ihop säcken i Göteborg, att de avslutar alla med så här knasstormar där folk ber varandra dra åt helvete. Det var därför de buade när de såg en avtackning förmodligen, för det har de inte gjort på ett tag säkert. Och det klarade vi av att göra fint, tycker jag. Sen Jeppe Andersen går in, gör det jättebra. Han har vilat upp sig, han har varit väldigt bra för Hammarby även liksom tidigare säsonger.
Alltså han är ju begränsad, men han kan gå in och göra OK-insatser.
Ja, men speciellt när det finns lite tid. Då kanske skillnaden, han kanske har ännu liksom snabbare fötter, passningsfot än Sadiko, kortpassningsspelet. Och där kommer han faktiskt in och fyller en funktion i den här matchen på ett bra sätt. Han är väldigt ödmjuk i sin spelstil. Han lämnar över till Bojanic väldigt fort, även till Besara och så vidare. Så där spelar Jeppe Andersen ganska bra in. Så jag var liksom inte orolig över startelvan, utan den kändes ganska bra. Kul också att se Joel Nilsson spela på en position som han känns hemma i. Som har en jättefin högerfot och kommer till... vi har pratat otroligt mycket om vänsterkanten hos oss som har varit otrolig. Med Jass och så vidare. Nu är det faktiskt vår högerkant som gör den bättre matchen. Sambar gör en kanonmatch tillsammans med Joel Nilsson. Och det är därifrån mycket inspel kommer. Alltså det är liksom gata på Oskar Wendts kant.
Det är inte första gången i år som Blåvitt har problem med Oskar Wendts kant. Ja, vilket är märkligt.
Ja, men verkligen. Så vi kom gång på gång där. Små justeringar också som jag såg. Det var ju såklart Ludvig som spelar från start. Och rusar in i boxen varje gång. Och är nära på att göra 1-0 när vi har den i stolpen. Och så vidare. Och det är det där som vi liksom inte riktigt har haft. Någon som verkligen bara dyker mot kasse. För vi har ju kanterna. Där har vi inga, alltså det spelet funkar. Och det är det
som det har varit boxen som har varit problem.
Boxen har varit problemet. Och nu äntligen så börjar det faktiskt komma lite spjutspetsar in där. Så att det var ju otroligt att vi inte ledde efter en kvart. Så att det började, jag stod på läktaren och liksom, det blev nervösare stämning och mer lacka kommentarer. Det var någon gubbe där som började räkna ner när målvakten skulle köra någon inspark.
Ja, det är ju en klassiker. Ja, när man börjar bli stressad över att motståndarmålvakten håller bollen i 8 sekunder.
Ja, en, två, tre. Om man behövde honom där. I alla fall, sen kom ju, vilket var alltså Besaras kasse. Jag tror bara vi kan stanna där lite grann. Liksom. Alltså det är ju en otrolig bössa. Han visar upp igen.
Den är okej.
Och det är inte många andra klubbar som kan stoltsera med en sån gubbe, tycker jag, i Allsvenskan. Så det känns ju fint att han också haft en liten dipp, precis som hela Hammarby har haft, att han får liksom göra det där målet och verkligen efter det så släpper ju jävligt mycket. Och återigen, det som jag måste verkligen säga, det är ju att Bojanic tycker jag också vaknar till liv igen. Han gör ju sin absolut kanske bästa match för i år, tycker jag. Jag tror han har en felpass på hela matchen. Tre lyckade dribblingar. Alltså det är mycket som sitter på honom och så vidare. Han kanske skulle ha gjort ett mål också. Så att Hammarby spel fick utdelning. Khalili pratade om det innan matchen. Att snart kommer ketchup-effekten. Och den kom perfekt nu. Liksom. Och vi presenterade 5 nya spelare.
Ja, jag tänkte komma till det. Alltså, som det gasas. Det var, Saidi var ju en ganska rolig presentation. I och med att det var ju inte officiellt förrän han helt plötsligt stod där med tröjan på. Precis. Och man presenterar honom officiellt i samband med match. Vilket var ju så här, det var ju kanske den silly sommarens sämst bevarade hemlighet att han var klar. Exakt. Men det var ju kul att det blev som det blev. För jag tror många på läktaren, man har ju gått och väntat på den här officiella tweeten och officiella artikeln att han är klar. Mm. Och så får man honom på plats istället och bara, här är jag. Saidi. Mm. Plus fyra andra och en ny back ifrån, vart fan är han kommer ifrån? Från Ludogorets, ja. Som också kommer lite grann från ingenstans. Men, men det är splash the cash på Jesper Jansson.
Och det känns skitkul. Och det känns också som att han tar en liten revansch, att det faktiskt har gjorts ett ganska gediget arbete bakom kulisserna här med ett par spelare. Att liksom vi presenterar när det är klart och det är intressanta namn från andra ligor som kan komma in och liksom överraska. Eller det är såklart det kan bli en flopp också, det vet man inte. Vi har även en spansk yttermittfältare som såklart jag var tvungen att YouTube och satt med. Och blev
han har ju Marti plockat. Ja, det där är ju inte Jesper Jansson spelar.
Exakt. David Concha som såg ju otroligt kul ut på Completations på YouTube som alla spelare gör.
Det gjorde Suleiman Kirpić också.
Och har den där liksom rörelsemönstret lite grann. Det är klart det kittlade lite. Shaquille Pina som kommer från Ludogorets.
Har du kollat hans YouTube? För den kommer du få magsår av. För det är ja, det är grymma grejer med han dribblar som sista man varenda gång. Så det kan bli succé, men
låter som en Bayern mittback.
Ja, det låter som det, men jag hoppas kanske inte. Jag hoppas att vi fortsätter med Fenger Kurtulus som jag håller väldigt högt. Och hoppas den här killen kan komma in med någonting.
Hur gammal är han?
Han, Shaquille.
Ja. Jag tror 22, 24.
Ja.
Ja, det var under 25 var det i alla fall. Men det var ingen 17-åring som
han har erfarenhet från holländska ligan. Han har spelat ute i Europa med Ludogorets och sådär. Så han verkar vara en offensiv typ.
Kan spela till vänster och centralt.
Och sen har vi Pavle Vagic som är Hammarbys största nyförvärv någonsin. Mm. 7 miljoner från Rosenborg. Som
och det är ju intressant. Alltså gör du någonting med, alltså gör det någonting med det att Rosenborg-supportarna är så här, yes, vart vi har med den soppan, han har varit usel. Blir du lite orolig av det, eller är det bara liksom, han är 22, han kan spela på många positioner, han är väl scoutad?
Ja, men alltså, jag tror inte, det där rör mig inte så jävla mycket, utan jag skulle väl säga att i med hans ålder, hade han varit 28, hade det kanske varit så här, oj. Nu kanske vi har gjort något förhastat här och betalat för mycket pengar. Men sen samtidigt också att han har varit kapten i U21. Han har varit uttagen till A-landslaget. Alltså det säger ändå någonting om kvalitet. Om andra tränare faktiskt ser någonting i honom. Mm. Jag skulle säga så här. Att Axén var inne på det. Jag kollade på Elfsborg. Mycket fotboll den här helgen. Kollade på Elfsborg AIK där. Så efter i studion där så pratade ju Axén mycket om att så här, AIK är kanske uppe lite grann i sin kris. Spelmässigt, vi har haft Malmö som har haft sin, Djurgården hade sin, Bayern kändes lite som att vi tog oss ur den här lilla depressionen, krisen och den här låsningen i måndags med dels liksom spelet att det lossnade, målskyttet lossnade, till och med Selman gjorde mål liksom.
Så sugen han var på den straffen.
Men, och Besara har gett bort den andra straffen nu för i år, vilket var fint av honom tycker jag, och han förtjänar liksom guld för det. Och Selmani gjorde som vanligt liksom, klappade igång där och värmde upp länge och var het, liksom, kommer in, får göra det där målet, var skönt för honom. Vad har vi mer? Vi presenterar nyförvärv.
Ja, men nu är det ju medvind igen.
Ja, men nu är det medvind. Björn Paulsen tackades av, han fick avsluta med ett jävligt fint nickmål och en kanonmatch, liksom bästa mittbacken av han och Fenger i den matchen. Så att jag känner väl lite att, och det var väl lite det stämningen också liksom på plan på läktaren i presskonferensen, att säga, nu har vi tagit oss igenom en kris. Nu är vi på andra sidan igen. Nu kan vi andas ut och fortsätta på det vi gör med de här nyförvärven som skapar en otrolig konkurrens. Fortsätter med hemmamatch mot Elfsborg på söndag och liksom kan spinna vidare på det här och varbär på det. Så att det är så här, det är inte helt omöjligt att vi liksom, nu ska jag inte absolut jinxa någonting, men liksom, det är inte helt omöjligt att vi står där uppe på poängen som toppen gör igen. Och en match mindre spelad. Så att hade vi torskat det här, då hade det varit mörkt. Liksom, riktigt, riktigt svårt.
Alltså hade det kryssat, hade det varit tungt?
Ja, det hade varit jättetungt. Men nu sitter vi kvar där med i liksom toppskiktet, toppbåten. Liksom. Vi är med. Och det Vi är jävligt med, skulle jag säga nu.
Och sen gör det ju någonting med supporterskapet när det kommer in, inte bara en eller två nyförvärv, ja, utan fem. Man får ju en framtidstro att så här, okej, bra, vi kör. Det är nästan lite som den här jävla Shaquille. Det är ju inte en bajare, det är inte en kotte i Sverige som vet vem det är.
Nej.
Men det ger ju ändå ett pirr att så här, okej, bra, kul. Vagic har ju ingen sett spela i Rosenborg. Det är, nej, ju bara hand upp den som har sett honom. Det har ju ingen gjort, nej, för att man tittar inte på Rosenborg. Så man vet ju inte, man får ju gå på spekulation. Och jag tror säkert att det kan bli jättebra. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Bayern, som ju har haft så tydliga problem med boxen, lägger de största pengarna som klubben någonsin har gjort på en defensiv mittfältare slash mittback. Mm. Det är ju spännande. Sen får vi se vad det blir utav det, men exakt, det är intressant gjort.
Och flika in där också, det är ju att intervjun med Saidi, alltså han säger ju väldigt tydligt att så här, min favoritposition är ute på en kant.
Han vill utgå från vänster
och det är så här, det vill ju alla göra. Ja. Alla spelare nästan idag vill göra det, förutom typ Jeremejeff som vet att vad han håller på med liksom.
Han har listat ut vart målet
ska. Han har listat ut vad han är betald för att göra, ja, och liksom vad en forward ska göra. Så att det är väl det där, om vi, och Ludvigsson, helt ärligt, det, jag tycker det är tydligt, han försvinner, han kommer ut på kanten, det börjar lossna. Han ska inte spela i mitten även om han gör helt okej. Okay. Men så att där har vi fortfarande en utmaning. Det kan vara, mycket väl vara så att det kommer in något namn.
Jag tänkte fråga det. Tror du att Bayern är klara?
Men jag tror inte det.
Det måste väl komma en nya.
Jag tror att de fortfarande letar efter det. Och förmodligen kanske är gångna i några förhandlingar. De är bra på att ligga lågt med värmningar. Har
för Finn Bogason verkar ju vara stekt. Ja. Alltså det verkar ju ha blivit för dyrt.
Ja, absolut. Och han har väl förmodligen fått något annat bud som lockar mer.
Sen tror jag nog att de flesta, för att bara återgå till Vagic, jag har fått en del på mig där som tycker att jag är lite väl hård. Och så här, vi får se vad det blir.
Ja.
Men jag tror att när vi gick på uppehåll och Bayern var med där uppe och allt vad det var. Visst, det var surt, man torskade cupfinalen och så, men alla var ju helt frälsta av att Sadiko har varit hur bra som helst. Kurtulus blir kallad till landslaget. Fenger är en av kanske allsvenskas mest underskattade fotbollsspelare. Hade någon sagt där och då att Bayern kommer slå nytt transferrekord nu den här sommaren, och de kommer göra det på en mittback som också kan spela defensiv mittfältare, då tror jag nog många Bayern hade varit så här: va? Där har vi ju Sadiko, Kurtulus, Fenger. Vi behöver inte en defensiv mittfältare slash mittback som dessutom blir vår dyraste gubbe någonsin. Sen är det så här, på sikt absolut, och nu försvinner Paulsen och jag förstår logiken i den så, men det var kanske inte där man trodde att Jesper Jansson skulle splash the cash den här sommaren, utan snarare så att så här, hade Bayern slagit transferrekord och hämtat in en nia, hade de pröjsat 15 miljoner för Jeremejeff, fine, alltså det tror jag många hade varit så här, ja men gör det.
Ja, men jag tror också att så här, det kanske är också en sån där spelare, alltså vad man har fått höra från andra sportchefer och man har läst, det är så här, ibland kommer ett läge på en spelare som är nu. 7 miljoner nu för Vagic, som kanske förmodligen, och han kanske ändå spelar i landslaget eller kanske ändå liksom spelar i en bra klubb i Europa eller liksom verkligen kan.
Verkligen, det kan bli jättebra.
Ja, han kan bli hur bra som helst, och då kanske 7 miljoner idag är liksom en bra investering att lägga. Och sen har vi också alltså vi vet ju också Bayern, Kurtulus, det skulle lika mycket väl kunna bli så att det kommer in 25 miljoner på honom.
Han kan bli såld nu.
Fenger, man vet inte. Det kanske är den här sista säsongen han gör nu. Han
Sadiko är 30. Ja, eller vad fan han är. 31.
Jag snackade med en polare igår också som satt och knackade FN, precis som du gjorde här inne.
Jajamän.
Och han sa ju det, att Vagic blir ju galen på FN.
Kanske så där Jesper Jansson har scoutat. Han sitter också med en FN-säger.
Jag manager liksom nörd. Så att man vet ju att vissa lirare faktiskt, där kan det ju stämma.
Så att, på min FM-save nyss så åkte Helsingborg ur, och det verkar ju liksom, det verkar ju troligt, Olof.
Det är väl det enda som är orealistiskt med den där.
Jag tror de där algoritmerna är mer sanna än vad vi tror.
Ja.
Det är ju det, det är lite framåt. Nej, men det känns skitbra, såklart. Alltså, Elfsborg, jättetuff match. Jag tycker de gjorde skitbra mot AIK. Så att det gäller att verkligen bara släppa den här matchen för oss nu direkt och gå vidare. Och hoppas att vi kan kanske få se någon av nyförvärven också. Redan nu på söndag.
Ja, för nu är de ju spelklara, och det ska ju bli intressant att se vilka som är liksom redo att kliva in och hela den grejen. För nu blir det ju tajt om positionerna. Vart ska Saidi in i det här? Hur gör man med Selmani som hoppar in och gör mål? Och ska han vara kvar? Ska han inte vara kvar? Fönstret öppnar ju visserligen bara nu, så att jag menar, det är ju,
det kommer att hända jättemycket kvar.
Det tror jag också.
I truppen och allt vad det är.
Men tillbaks med medvind i Bayern då. Andra rubriker har ju framförallt handlat om IFK Norrköping. de här senaste dagarna med tanke på Rickard Norling, Dojan. Marcus Tappe var ju här som också håller på IFK Norrköping, och han var ju inne på att så här, han har inte riktigt fått chansen och man har kanske sålt för mycket och hela den grejen. Vad gör du utav det som har hänt i klubben de senaste dagarna? Håller du med Tapper eller har du en annan take på det här?
Jag har nog en annan take, att jag tycker verkligen att Norling har fått sätta sin prägel på det. Jag tycker många nämner om att Norrköping inte riktigt har truppen för det och att han inte har fått tillräckligt att jobba med. Samtidigt det han plockade in i vintras med både Ortmark, Ekpolo, hela gänget som han plockade in där, det är liksom spelare som ska passa in i hans system och spela. Så att just den kören i att han inte har fått det han har velat, det köper jag inte överhuvudtaget. Med det sagt så är det ju väldigt svårt att ogilla Rickard som person. Han är ju väldigt älskvärd och liksom väldigt rolig och liksom härlig och höra intervjuer och så vidare. Så att man vurmar ju för honom, men jag ska inte ljuga och säga att jag inte jublade i måndags när han fick gå, utan det kände jag att det var dags. Det är dags att testa någonting nytt. Man har ju ett gäng tränarnamn som man hoppas på.
Berätta. Vem står överst på önskelistan?
Egentligen är det ju Kim Hellberg idag som är i Värnamo. Den tror jag blir svår att lösa eftersom det är nog lite tidigt för Kim. Och han känns väldigt, väldigt smart och jag tror att han kommer ta sin tid. Jag tror han kommer hamna i Norrköping till slut. Men det uppenbara drömnamnet är ju Poja, som jag gillar väldigt, väldigt mycket. Och för att knyta an till det som liksom Patrik sa för när vi ringde honom, så känner jag liksom att det är egentligen sen Poja har lämnat IFK som jag tycker att de har tappat sin tråd. Jag tycker Poja gjorde ett enormt jobb i IFK Göteborg. Jag tycker inte han har fått den cred han förtjänar för det jobbet. Han gjorde väldigt mycket med väldigt lite. IFK Norrköping har jättebra ekonomi. Nu verkar Arnor Sigurdsson också vara klar för klubben, vilket jag tror kommer bli en enorm tillskott. Det är en väldigt, väldigt klassspelare.
Och en av alla Gudjonsen.
Precis.
Men jag varit ju förvirrad, för ena dagen stod det Norrköping värvar Gudjonsen från Real Madrid. Så gick det ju någon dag så bara Malmö värvar Gudjonsen från... Yes. Då tänkte man, okej, nu har Malmö gått in och snott den här. Men då är det ju en annan Gudjonsen som de ska plocka, som också har släktband till Eidur.
Precis, och den som Malmö tar, det är den yngsta. Så vitt jag vet, han är 15-16 år, medan den som Norrköping hämtar är väl någonstans 18-19 där.
Ah, okay.
Men min spontana tanke var samma som dig när jag läste rubriken, så tänkte jag att yes, here we go again. Men jag hoppas och tror på Poja. Det snackas väldigt mycket om Daniel Bäckström i Sirius, eftersom han har varit i Norrköping för 5-6 år sedan.
Och eftersom att Norrköping bara plockar från Sirius just nu.
Precis, men handen på hjärtat så hoppas jag inte på Daniel.
Jaså?
Det kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men hoppas inte på honom, utan jag hoppas på Poja. Hade jag fått drömma hejvilt så hade jag helst velat ha Rydström, men den kan vi nog stryka.
Ja, den är nog framförallt också eftersom att Tapper ju har startat någon form av hata Kalmar. Yes. Alltså att det ska, Kalmar Norrköping ska bli något rivalmöte. Så då hade det ju, man plockar inte från en rival.
Så är det.
Okej, men Poja står överst på önskelistan. Tror du att det blir Poja?
Ja. Det tror jag.
Okej, har du hört någonting om att det blir Poja?
Det pratas väldigt mycket om att det står mellan Poja och Bäckström egentligen då i Sirius. Så där hoppas jag och tror på Poja. Det hade varit en enorm boost.
Det är svårt att se Bäckström också lämna Sirius under säsong. Han känns inte som en sån tränare som lämnar under säsong.
Nej, han känns verkligen som en sån som liksom lägger laget på sin rygg och skulle aldrig liksom överge sitt skepp. Poja sitter på avbytarbänken efter Barnsley och jag tror han hade varit klippt och skuren för Norrköping.
Men är det, för att jag menar, ska man vara djävulens advokat här, så kan man ju också liksom räkna ut att hur många tränare har vi där ute som är arbetslösa? Då är ju typ Poja den enda. Finns det någon risk att Peking med Mårde i spetsen blir så här, ja, det är väl han vi får ta då, och att man som supporter då intalar sig om att jo, men det här är, han är bra, för jag menar, han barnslig perioden här var ju ingen superkul, eller liksom,
så är det.
Visst, han var i England, men vann ju fan inte en match.
Nej, jag tror han gav sig in på ett omöjligt uppdrag. Sen kan det vara att han har väl lite samma effekt på mig som Rydström, lite att han är en, liksom en ormtjuser, att när han pratar så är det väldigt lätt att tycka om på, och jag tycker han är väldigt bra verbalt i media och så vidare, så jag gillar han väldigt, väldigt mycket, så att det kan mycket väl vara så att jag bortser från hans fotbollskunskaper, för jag tycker han verkar vara en väldigt, väldigt bra person, bra ledare och så vidare. Skulle inte förvåna mig om man går vidare med någon interimlösning med assisterande liksom säsongen ut, för att sedan göra någonting.
Ja, då kan ju Kim och Bäckström kanske bli aktuella igen.
Precis, så det skulle inte förvåna mig heller. Men jag skulle föredra på att in direkt.
Jag har en fråga där. Mm. Vad tror du om... En av mina favoritspelare i Allsvenskan är ju Jonathan Levi.
Yes.
Och vi har varit peta på honom också. Mm. Och så vidare. Men även Ortmark tycker jag också är otrolig stundtals. Liksom, tror du att ni får behålla dem, eller?
Jag tror Levi kommer försvinna. Nu, han har varit väldigt tydlig med att han vill utomlands. Ja. Och jag gillar honom också väldigt, väldigt mycket.
Älskar. Väldigt, jag lätt, älskar Jonathan Levi. Ja,
väldigt lätt att tycka om honom. Han är väldigt, väldigt bra. Men också väldigt, väldigt...
Alltså, han är ju också en sån spelare som man ju... Hade han inte varit bra... men varit samma personlighet, så hade man ju velat strypa honom.
Exakt.
Men nu när han är liksom, färgar håret, naglarna, han tar ut supporterflaggor när det var skrota villkorstrappan och den här grejen, och dessutom är otroligt jävla bra. Ja. Nu såg jag att det var någon statistik att så här, flest assist, flest skapade målchanser, flest nyckelpassningar, och då när man ser Pekings tabellplacering så lider man ju ännu mer med honom. Att så här, han har ju som han har försökt, och så bra han har varit, och så ligger man 12 typ. Då så blir det så här, det är klart att han vill dra.
Så han hade kunnat gå in i vilket lag som helst egentligen och gjort det.
Herregud, ja.
Alltså, och sen är det ju kul också med ensam. Jag läste om det, att han hellre går utomlands än till något annat. Det är ju också en kul ambitionsnivå. Liksom, att det finns inget lag här jag vill köra för då.
Nej, och sen så tror jag att den klubben som kanske har liksom ekonomi att lösa det, Malmö, de har ju uppenbarligen velat sikta på spelare som är i en ålderskategori som är lite yngre. De har ju pratat om att de behöver generationsväxla, och Zeidan är väl 23-24 där någonstans. De har på Saidi lite grann som är i samma ålder. Levi är 26, så ja. Det är liksom i åldersstruktur så är han ju en nivå upp för klubbar i Malmö, alltså som Malmö, som, och samma sak med typ FCK. Jag tror inte det blir FCK heller, för han är lite för gammal för det. Hade han gjort det här när han var 23, de här siffrorna, och varit så här bra, då hade ju det varit mer aktuellt. Men alltså, nu blir det ju svårlöst. Men så här, jag tror ju absolut att Djurgården, AIK och Bayern har hört sig för och försökt. Annars är de ju tokiga, för alla de tre klubbarna hade ju mått väldigt bra av att få in en Jonathan Levi i sitt lag. Alla de tre klubbarna skriker ju efter spelare på den positionen. Ni har haft Lado som har sprungit runt hela den här hösten eller våren som högerytter. AIK har Zack El-Bosseidi, och Djurgården kan ju inte bestämma sig för vem som ska spela högerytter, och Radetinac blir ju inte yngre. Så att jag tror att alla tre Stockholmsklubbar har försökt.
Så är det, och jag menar, där man har lärt känna av Levi är att han är ju också en livsnjutare. Liksom, det känns som en person som också har väldigt mycket vid sidan av planen, att han liksom, han lever inte och andas bara fotboll, utan han har lite annat i sig också.
Hade ju passat i Stockholm.
Det hade han definitivt. Det man läser nu är att liksom israeliska klubbar som efter honom, är det någonting som kommer locka honom? Jag spontant skulle säga tveksamt. Jag skulle bli förvånad om man går till en israelisk klubb. Samtidigt så vet man ju aldrig, men det är väl det intresse som det har talats om. Jag tror i så fall att han är kall och väntar, om det inte dyker upp något annat.
Fransson var ju på väg till en israelisk klubb. Sundgren gick nyss till, och jag menar, han gick till Haifa. Ah,
okay.
De är ju mästare där, Maccabi Haifa. Dit gick Sundgren. Hapoel Tel Aviv också, alltså de två städerna är ju toppklass.
Ja. Men Levi hade väl mått bra där kanske?
I de städerna så tror jag nog att man hade mått ganska bra, ifall vi bara ska gå på livsnjutarvalen. Sen finns det nog definitivt deppigare städer att bo i, så i Israel, som är lite kämpigare. Sådär. Så att vi får se, det kommer ju bli spännande att följa. För att jag menar, nu när Rickard försvinner, han hade uppenbarligen en viktig roll för Rickard. Det blir ju viktigt, tror jag, om man vill behålla Levi, i alla fall försöka behålla Levi, vem som kommer in och tar över också. Eller så kan det ju vara så enkelt att han har bestämt sig för att dra.
Så kan det också vara. Samtidigt har det känts som senaste matcherna som att han har skickat några subtila pikar till Rickard, att det har blivit liksom för defensivt. För Degfors matchen var ju väldigt tydlig med att liksom, det här är det värsta jag upplevt, och liksom att han var väldigt, väldigt frustrerad. Så att jag tror, om något, för att kunna rädda kvar honom i IFK liksom ett halvår till, då är det nog att göra sig av med Rickard. Inte för att han kanske spontant inte tycker om Rickard som person, så, utan det är väl mer liksom hur det har sett ut spelmässigt. Han känns extremt frustrerad, trots att han har presterat så otroligt, otroligt bra.
Poja hade ju annars varit ett ganska klokt val ifall man vill gå tillbaka till den röda tråden Norrköping har haft ett par år i, att värva unga spelare, förädla dem, sälja dem vidare. Det har ju blivit, ja men Peking har väl typ varit bäst i landet på just det, har ju sålt för jävligt mycket pengar de senaste åren. Rickard är väl kanske inte känd för att vara den bästa ungdomsutvecklaren, utan det är ju snarare en tränare som vi har lärt känna som han ska in och maximera ett resultat. Precis. Och när det inte funkar, då får han gå, som det blev i det här fallet. Så att, där hade ju Poja också varit en ganska logisk ersättare ifall Peking vill vända tillbaka sig till grann.
Ja, då tror jag verkligen. Och få knyta tillbaka där vi pratade med Olof om HF och röd tråd och så tycker jag att IFK har tappat sig in sen man plockar in Rickard. Jag tycker det var ett helt rätt försök. Jag var inte jättepositiv från hela början, men jag förstår försöket. Men jag tycker att man har helt tappat sin tråd, vilket jag tycker man ska vara stolt över. Jag menar, alla behöver inte vinna SM-guld varje år, och det är inte liksom sunt att tro att IFK Norrköping ska vinna SM-guld år ut och år in, utan jag tycker det är bättre att fortsätta på den röda tråden man var inne på och kanske vinna något guld då och då när allting klaffar, men att man fortsätter bygga på sin grymma ekonomi som man faktiskt har. Det tror jag mer på ett långsiktigt tänk, så att jag tycker Rickard var ett snedsteg. Jag tycker även att den nya ordföranden gör x antal snedsteg.
Ja, för jag tänkte fråga dig om det. Du pratar om det där med guld och det. För att jag menar, han var ju ändå personen som gick ut öppet i media och sa att Peking ska vinna guld i år. Och där senaste veckan har det ju uppenbarligen skurit sig ganska rejält. Vad gör du utav det du har fått läsa och det du har förstått utav Zacharias Mård, va?
Zacharias Mård.
Ja, som ju är ordförande och som är den som... Ja, men det var väl bara några dagar innan Norling fick då som det kom ut, ja, men lite så här, vi har en beef med varandra, Rickard skyller på Mård, Mård skyller på Rickard, och så gick det några dagar och så 1-1 mot Degen och så tack och hej. Hur är förtroendet för ordförande Mård?
Frågar du mig så väldigt, väldigt lågt. Jag menar, Hunt gjorde uppenbarligen ett väldigt, väldigt bra jobb. Nu vet man inte allt vad som hände bakom kulisserna. Han hade uppenbarligen sitt sätt att styra klubben, vilket inte alla uppskattade. Men det känns som när Zacharias klev in så var det väldigt mycket liksom publikfrieri, och det här med liksom guldsnacket som han börjar med innan säsongen känns mer som att han sa det bara för att det ska sägas, inte särskilt mycket eftertanke, och det känns som det har bitit honom lite nu. Så jag tycker både Rickard har ett ansvar, men jag tycker verkligen Zacharias har det också. Jag menar, nu sitter vi med Tonna som sportchef som är grym på det han gör, men det är också bara en tillförordnad position, det är ingen permanent lösning. Sen får vi se om det mynnar ut i det, men det är liksom mycket tillfälliga lösningar i Norrköping, och Zacharias ändå haft hållit i rodet här i 2 år snart, på ett ungefär 1,5 år. Så att jag tycker det är väldigt rörigt, och jag ska väl säga att förtroendet är inte jättehögt.
Vad vill du se att man gör här nu då? För att jag menar, läget i tabellen är ju vad det är. Formen är ju vad den är. Vad ser du här liksom, ifall du får sätta en egen priolista? För jag kan ju tänka mig att om du har en tillförordnad sportchef som inte är en permanent, liksom, du har fått ett 4-årskontrakt, utan du är här lite vecka för vecka. Fönstret öppnar på fredag. Klubben står utan tränare. Det har ju varit tydligt också att så här, man har Totte Nyman, bakom honom har man inget mer. Är det prio på att hämta in spelare som kan gå in och göra skillnad här och nu? Eller ska prio vara att sätta en tränare så fort det bara går? För att jag menar, där kan man ju också vara så här, vill man ha den tränaren som står överst på önskelistan, ja, men då kanske man behöver jobba lite ett par veckor för att få det klart. Så då kanske man får välja ett annat alternativ för att man vill ha en tränare klar fort, så att man sen kan börja värva spelare till den tränarens filosofi. Förstår du vad jag menar? Alltså, vart börjar man just nu?
Just nu så tycker jag egentligen att man sätter det i det längre perspektivet. Att man ser till att få den tränare man vill ha, oavsett hur lång tid det kommer att ta. IFK Norrköping kommer inte att åka ur Allsvenskan, och man kommer inte kvalificera sig för Europa. Så det har jag liksom ingen tro på att man gör. Så jag känner ingen större stress. Det känns mer att man hamnat i någon slags mittensäsong här som är lite tråkig att ha som supporter. Samtidigt så händer det ibland. Men liksom priorista är liksom absolut sätta en tränare som man tror på, som går i linje med vad man vill göra. Jag vill att man hittar tillbaka till det här att det ska inte antingen vara stjärnor eller egna produkter, utan att man hämtar kanske en 20-22-åring från ett Sirius nu, som man gör med Laurent Chabani till exempel, och utvecklar honom för att sedan sälja vidare i så fall. Och samma med Anton Eriksson. Den typen av värvningar gillar jag väldigt, väldigt mycket. Och sen är det klart att det är charmigt när en sån som Anders Sigurdsson kommer hem igen. Nu är inte han ifrån IFK Norrköping, men
ändå fostrad och slog igenom där.
Mer eller mindre.
Vad har vi för ålder på honom nu för tiden?
23.
Han var ju i, jag tyckte det var lite spännande, för han var väl rätt, han gjorde det väl okej i CSKA Moskva.
Han gjorde mål mot Real Madrid och Roma,
ja,
i Champions League.
Ja, exakt. Och jag menar, jag som kommenterar Serie A, det kittlade ju till när jag såg att han landade in i Venezia inför den här säsongen. En ganska på förhand pigg och halvsexig nykomling, men fick ju inte spela en jävla sekund i det som var Serie A:s sämsta lag.
Nej, och jag är Roma-supporter och stort Serie A-fan också, så jag följer Serie A väldigt, väldigt tajt. Och jag blev exakt lika glad som du när jag såg att han gick till Venezia och tänkte att jag blev först chockad att han ens gick dit. För att,
då tänkte man det borde vara större klubbar.
Ja, i mitt huvud var det liksom att det går inte superbra i CSKA. Men så där har man ju uppenbarligen tappat lite fokus på honom i Ryssland. Jag vet att han gjorde liksom 70 matcher i deras högsta liga. Har gjort liksom x antal matcher i Champions League och Europa League. Så han är ju erfaren och 23 år. Och så vitt jag vet så är det en permanent lösning som kommer ske nu med IFK Norrköping, så om jag har förstått det rätt då. Så det känns ju kanon.
Låter dyrt?
Ja, det jag har läst kan inte stämma. Jag har läst liksom någonstans runt 1,5-2 miljoner, vilket absolut inte kan stämma. Så det kommer jag inte ta gift på.
Ja, det låter väldigt sjukt. Det finns cash att hämta eller?
Ja, ja. Och det är det jag menar. Alltså, hade han kostat 8 hade man ju bara, ja, okay.
För vi var inne på det med Tappe här för något avsnitt sen, att så här, han ville se de där pengarna investeras igen. Från liksom, alltså så att man investerar pengarna, och det gör man ju, det är inte 1,5-2 miljoner, det som du säger, det kan inte stämma. Så att man investerar igen, återinvesterar ändå pengarna i någon som faktiskt är liksom bevisat bra. Så det visar ju ändå någonting liksom, någon framför. Jag tänkte där på tränarfrågan. Ni är inte sugna på Jörgen Lennartsson?
Ni sitter ju fortfarande och betalar lön, så det är klart att ni vill bli av med det.
Men vi snackade ju om det innan, apropå Italien. Alltså, att, liksom, vad händer, varför ska man sätta en tränare mitt under säsong? Att så här, ta in en interimcoach som går in och bara fett mycket energi. Och sen samtidigt parallellt jobbar man med scouting av coachen som ska ta över. Liksom, där, sådana lösningar kan ju historiskt sett, har man ju sett, vara ganska bra.
Ja, ja, ja. Eller hur? Och det är alltså, vill man verkligen ha, är det så att Kim Hellberg står överst på önskelistan, ja, då kan det absolut vara läge. För jag är inne på det du säger, att så här, Peking kommer inte åka ur. Peking kommer inte komma liksom Europaplatser. Nej, men lägg laget i händerna på någon som bara kommer in och skriker resten av säsongen. Få grabbarna att vara lite glada, nöjda, tycker att Peking och Norrköpingslivet är svinbra. Och sen kommer den permanenta gubben som får sin försäsong och får vara med under vinterfönstret och verkligen bygga trupp och hela den grejen. Så att är det så att Kim står överst på önskelistan, då tycker jag inte att man ska gå för Poja nu. För då blir det ju ändå så här, det var inte riktigt han kanske vi ville ha. Och jag menar, det finns ju ekonomiska muskler att lösa Kim från Värnamo, herregud.
Så är det verkligen. Och liksom för att återgå till det som Tappe sa, att liksom jag vill se det återinvesteras i truppen, så är jag nog inte riktigt i hans båt där. Jag skulle gärna se liksom att man också återinvesterar i organisationen, och det tycker jag att IFK är bra på att göra. Där tror jag att jag skiljer mig lite kanske från andra fans, att jag vill inte liksom
ingen splash the cash.
Ja, så kommer in 50 så vill jag inte se 50 i nyförvärv också miljoner kronor, utan då vill jag kanske se ett nyförvärv för ja, totalt för 25 kanske, och sen spara hälften för att liksom utveckla. För att så som Patrik återgår i sitt samtal, så är ju liksom driften går ju minus på de liksom majoriteten av alla klubbar. Det gäller att liksom ha en buffert istället för att satsa på en trupp där man liksom maxar, har 3 dåliga år och plötsligt står vi på noll igen. Så att jag gillar det här lite. Jag skulle inte säga försiktigt, utan jag tycker att det är det smarta. Det är klart man vill se investeringar, men det är inte så att Chabani kostar mycket, Eriksson kostar mycket, båda hade ett utgående kontrakt. Det tycker jag är smarta värvningar. Det tycker jag är mer så man ska jobba. Sen klart, hittar man någonting som man kan pinpointa, tryck på knappen och kör såklart. Men vill inte se att man liksom splash the cash, som sagt, allt för mycket faktiskt. För att det tycker jag att man lätt går bort sig.
Däremot så är det ju också så, det är det jag tror att många av klubbar med stor supporterbas dribblar med rätt mycket. Att så här, man skriker ju också, man har också tusentals supporter som skriker efter sportslig ambition, sportslig framgång. Annars vet vi ju hur att det kan gå ganska snabbt. Titta bara på hur det gick för Rickard Norling nu. Att man behöver ju också någonstans, och där tror jag att Peking kommer presentera någonting riktigt, riktigt dyrt, ska jag inte säga. Men det är det jag menar, att något stort, att så här, vi, för jag tror att man också är i ett läge där man behöver visa för sina supporter att man tar det här på allvar. Att vi behöver värva oss ur krisen. Och jag menar, kommer Peking 11 den här säsongen, då tror jag att det är få supporter som står och jublar över att det ligger 100 miljoner på banken.
Så är det verkligen, så är det verkligen. Så det, jag tycker jag är lite tudelad, för att det är klart man är frustrerad. Samtidigt så måste man se lite längre än just den här säsongen. Vi hade någon sån säsong med Jensa som jag tycker väldigt mycket om, där vi hade just HF på sista matchen där på parken, där vi hade kunnat kvalificera oss för Europaspel, om jag inte kommer ihåg fel. förlorar den matchen, kommer typ 8 för att det var så pass tight. Det blev liksom ramaskri, året efter blev det bättre igen. Så att jag skulle vilja se långsiktighet, jag skulle vilja se lite mer tänk. Men liksom är det någon position som jag liksom verkligen drömmer om att vi ska få in, då är det en defensiv sköld på innermittfältet. För jag tycker vårt innermittfält med Ortmark och Skulason, det är för
spretigt, alltså.
För tunt. Det är liksom, jag gillar dem båda två.
Även med Ishak så kände man ju så här: Ishak, du är jättebra individuellt. Ja. Ortmark, du är jättebra individuellt. Som enhet och tillsammans.
För tunt.
Det är lite tunt, och det är också så här: Ortmark, du är uppe i offensiv straffområde samtidigt som Ishak är ute på någon högerkant, och ja, nu vart det hela havet stormar här. Peking skulle fan mått bra av att sno Falsetas.
Ja, verkligen.
Bara stå där och städar och se till så att grabbarna är på rätt position.
Ja, och ska du spela så med de två typen av innermittfältare, då är det bäst att du har tre extremt bra mittbackar, och då pratar vi mittbackar, inte tre ytterbackar som vi spelar med som mittbackar just nu, utan då blir det ännu mer ihåligt. Så att...
Nej, och den har ju också varit märklig, för att jag menar, Ekpolo har vi lärt känna som en extremt offensiv ytterback i Häcken. Linus Wahlqvist, jag tycker ju att när han har varit som bäst så har han varit högerback i ett 4-4-2, eller till och med fan ibland wingback i ett 3-5-2. De två är ju mittbackar tillsammans med typ Agardius, som samma där är så här. Är inte du bäst som vänsterback egentligen?
Ja, nej, jag,
Dagerstål, visst, det är ju klass.
Han är bra. Men jag skulle säga att Wahlqvists bästa position, där är jag inte riktigt med. Jag skulle säga att när han fick spela som höger i en trea förra året, så tycker jag han var helt magisk. Så jag skulle vilja se han i den där han får sticka. Det blir ju lite som att vara höger i en fyra också när man spelar,
ja, exakt,
höger i en trea.
Där, men han får vara offensiv.
Där tycker jag han är absolut, absolut bäst. Jag menar, de här tillskotten med liksom Markovic och Aid som har varit, det, liksom, de får gärna vända hem igen. De har jag inte mycket över till. Så att jag tycker liksom mycket tillskott som man har fått in också är inte alls särskilt...
Hur mycket behöver Peking en vikarierande nia? Det är ju en del som har skrikit om också att så här, vi är för beroende av att Totte Nyman gör mål, och Totte Nyman har en kropp som inte gör 30 gånger 90, 30 matcher från start hela vägen, och tittar vi när han är borta så, ja, vi såg ju senast mot Degerfors att ska Levi panga in bollar på 16-åriga junisar, så då blir det inte jättemånga mål.
Nej, så är det, men jag tycker Nymans situationen är ganska lik med Harry Kane och Tottenham. Nu blir det en väldigt liksom, stor liknelse, men om man tänker lagmässigt så liksom Harry Kane också rätt skadebenägen. Samtidigt är det svårt att hitta en nia som är bra, som är villig och veta att liksom, när Nyman är frisk, då sitter jag på bänk. Det är jättesvårt att hitta. Så jag skulle säga liksom, prioriteringslista, om man får sätta någon sådan, då är det en defensiv innermittfältare och en mittback som faktiskt är mittback. Det hade varit mina två största önskemål just nu faktiskt.
Tror du att det kommer ske?
Tvek. Jag har inte sett ett enda rykte om en innermittfältare. Leta förbi för att se om man hittar något.
Vilket är sjukt när man har tappat Ishak också.
Ja, så sen kan jag leta på fel ställen, men så vitt jag vet finns det ingen innermittfältare på grejen.
Eller så kan det vara så att Peking har lite annat att stå i just nu, nämligen att hitta en tränare.
Kan vara så. Zacharias uttalade sig när man sparkade Rickard att nu börjar arbetet med att hitta en ny tränare, och jag hoppas det var en felsägning att han inte satt igång med det dagen de sparkade honom, utan att man har börjat lite innan.
Det måste ha varit en
Man kan inte jobba, då har man ju liksom, alltså då underkvalificerar man sig som sportchef för liksom all
fan. Eller som ordförande.
Ja, ordförande. Ja, men man kan ju liksom inte jobba, så det måste ju vara en dimmer då, att man liksom försöker.
Det måste du ju alltid ha. Alltså är det någonting man har lärt sig efter alla år man har följt allsvensk fotboll, så är det att är det något sportcheferna ska göra, så är det ju typ det. Nu svarar jag ju på mitt eget argument om Vagic. Att börja scouta spelare på den positionen där du har din bästa spelare. För din bästa spelare kommer troligtvis försvinna väldigt snart. Samma sak med tränarna. Att är det något du ska ha, så är det en shortlist på tränare som är redo att dyka in. Ja. När shit hit the fan. Och det brukar du göra lite titt som tätt.
Ja, men det är där. Alltså, Ishak var på väg länge. Liksom, där ska det redan finnas en gubbe.
Mm. Ah, ja, man ska vara redo. Ja, att så här, vara, ja. Exakt.
Och jag tycker det är ett bra argument att när jag klev in i den här studion så var min uppenbara liksom åsikt att Vagic, varför hämtar man honom liksom innan vi satt oss här? Men ju mer vi pratat om det, desto mer tycker jag att det faktiskt är rimligt, och jag tror Jansson faktiskt uttalade sig med att det liksom, det kom ett tillfälle som vi inte kunde tacka nej till, och har man de cashen, liksom det är ingenting som rubbar Hammarbys omsättning, utan 7 miljoner, det är klart att det är mycket, men liksom i stora hela så är det inte så mycket, och det är extremt smart, och jag tycker där gör man det bra faktiskt.
Jag tycker det är en sund sunt sätt att driva sin verksamhet på, även om det är ett företag eller en klubb, att så här, du är nummer ett just nu och kommer vara det tills, ja, men du har en plan på att sticka om ett år, här har vi gubben som kommer ta över från dig, du hjälper den att komma in i sin roll. Du får en fin avtackning, nästa gubbe är klar. Alltså så här, att jobba på det sättet är ju att jobba långsiktigt. Och det behöver Och jag tycker alltid att saker och ting ska överklaffa med varandra. Alltså det ska vara en smooth transition. Det ska inte eka tomt. Och så ska man fylla desperat med tomrum. Och då får man ju betala överpris. Man tar fel beslut när man är stressad och så vidare. Som många klubbar kanske gör.
Ja, jag menar, det kan ju inte komma som en chock. Alltså, nu kommer jag klappa mig själv på axeln och hämta in grejer här. Men vi satt ju här inför säsongen när Mård körde uttalandet om att Peking går för guld. Vilket satte Norling i en position där han var tvungen att säga till media. Ja, min ordförande har sagt guld och liksom, ah, topp tre är bra och sådär. När man började höra det, då var vi ju rätt många som var så här. Oh, Norling kan nog vara första tränare att få dojan. Den sekund som Mård säger att vi går för guld, den sekunden ska ju han verkligen börja jobba på listan och till och med börja ringa. Alltså, det är samma, det är samma med Poja ju. Att det var ju föga förvånande blir han dojad. Alltså, Mård ska ju ha kontakt med Poja i fan december. Hur ser du på din framtid? Vad är du sugen på efter Barnsley? Ifall det inte blir någon förlängning med Barnsley för ni ligger toksist och förlorat 90 raka matcher, skulle du kunna tänka dig och liksom vara sugen? Okej, bra, vi håller kontakten du och jag framöver. Börja känna och klämma lite på Kim, vad han har för tankar om sin framtid och sådär. Det jobbet påbörjas ju långt innan man bestämmer sig för att doja Norling. Och har man dessutom någorlunda koll på Rickard Norlings CV, så vet man ju också att det är ingen tränare som är 10 år i en klubb. Utan han gör sina stötar 2-3 år här, 2-3 år där, hit och dit. Så att där får man ju hoppas att Mård bara liksom gör ett ABC-svar till media. Men att han jobbar på ett helt annorlunda sätt. Och att man redan är i ganska långt gångna samtal med potentiella ersättare.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Och jag menar att Tonnas uttalanden om spelare in har sagt liksom 4-5 spelare. Och just nu har vi 2 klara liksom i Anton Eriksson och Lauren Chabani. Så att det ska ju komma in mer. Så att det känns ändå som att där har de varit rätt tydliga på att det kommer komma. Så förhoppningsvis är man väl proaktiv med tränarna också.
Ja, och 4, då har vi ju de klara ju. Det är ju Gudjonsen, det är Sigurdsson, det är Chabani. Och det är Anton Eriksson. Ingen nia.
Nej, det tror jag inte kommer komma
och
faktiskt.
Och ingen, för Gudjonsen är väl offensiv ytter?
Han har jag dålig koll på.
Han kanske är nia, men han är ju också ung.
Ja, han är ung. Så att han har jag väldigt dålig koll på. Så han blir spännande att se. Men det är väl den där femte som man hoppas att det blir en in i mittfältare, i och med att Anton Eriksson är en mittback. Då. Sen är Anton Eriksson en mittback att luta sig mot. Det får vi se.
Det får verkligen.
Men han har ändå liksom U21-landskamper.
Isak Pettersson?
Han tror jag inte kommer ske. Det hade också varit väldigt välkommet. Jag tycker att värvningen av Oskar Jansson var jättesund. Jag var jätteglad när den dök upp. Jag tyckte den klickade i alla boxar. Det kändes jättebra. Jag tycker han har underpresterat något väldigt grovt. Jag är jättemissnöjd med honom. Jag tycker att många mål vi släpper in är liksom väldigt konstiga målvaktsingripanden. Så att där hade jag gärna sett något. Samtidigt så förstår jag att det blir inte logiskt att plocka in någon, för Oskar lär sitta på en ganska bra lön. Han var liksom en av allsvenskans bästa målvakter när han kom till oss. Så att där är det nog bara bitar i suräpplet lite i att förstå logiken i att man får frida ut den stormen lite och fylla andra hål. Men ska vi kunna gå långt, då tror jag vi behöver byta ut Oskar.
Fan, det händer en hel del i många klubbar, hörni. Vi har mest pratat om era tre. Vi skämtade lite grann innan här, Olof, också om att det är kaos hos er och ni har sparkat tränare och det går korsband till höger och vänster. Samtidigt sitter Ebbe och kör liksom, fan vad synd det är om oss som kryssar mot ett isländskt gäng i CL-kvalet. Ja, exakt. Ja. Såhär, nej, och gud vad vi lider med er, Malmö. Däremot så, det var ju det bästa som kunde hända. Nu sitter han ju säkert en vecka till i Milos.
Ja,
och det är ju bra, precis. Det gillar vi ju. Ja.
Alltså, har ni hört intervjun på isländska?
Ja, den var faktiskt toppklass. Ja, den var extremt rolig. Att han hade det i sig.
Alltså, jag blev väldigt förvånad. Jag vet att han har varit där, men det trodde jag inte han skulle dra fram.
Så har du sett det, Matteo?
Mm. Han har många strängar på sin lyra. Man säger så.
Lojalitet, inte en av dem, eller?
Absolut.
Du är inte jätteavundsjuk på Malmö och deras sätt att spela fotboll och deras tränare och sådär?
Nej, alltså jag är alltid lite avundsjuk på Malmö. Liksom så här.
Men plånboken är man ju avundsjuk
på. Ja, exakt. Men det är väl det. Liksom så. Och sen faktiskt, jag var ju kollade på Malmö-Varberg där. Och jag måste faktiskt hylla deras ramsa med ABBA-tema. Som ekade där inne. Måste jag säga, fan vad snyggt. Snyggt jobbat. Om de ska ha någonting utanför då det här kommersiella.
Plånboken och ABBA-ramsan. Ja, det är det fan det de kan ha.
Så smaka lite på. Faktiskt.
Som det ser ut just nu då, så är vi också väldigt glada att de har Milos som tränare. Han får gärna fortsätta vara det ifall det spelet ska fortsätta.
Fortsätta det här fantastiska försvarsspelet.
Ja, försvarsspelet imponerar väldigt mycket. Ja. Det ska de fan ha. Ja. Lite kängor får vi dela ut till Malmö. Det blev ett speciellt avsnitt idag. Inga kameror, ingen live på YouTube, ingen mixler, utan ni får det i efterhand. Ni hör det på Spotify och på alla andra plattformar där ni lyssnar på poddar. Vi är tillbaks igen på fredag. Hörni, grymt. Tack för idag. Vi ses och hörs på fredag. Hej allihopa.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.